på Spelsnack avsnitt 562. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hej på er.
Välkommen till årets sista normala avsnitt innan vi börjar med vår årssammanfattning, vilket innefattar årets spel och vår spelmusik extravaganza avsnitt. Och sedan börjar vi på nykula igen, kan vi säga. Mm. Och inte att förglömma, den här helgen, den 21, så kommer vi också streama 10 av våra liksom favoritspel från året. Inte nödvändigtvis de bästa, utan vi har också tänkt att det ska vara kul att titta på.
Ja, någorlunda i alla fall. Ja, precis.
Så vi har 10 spel där...
Vi borde ha haft 10 timmar av kod, liksom. Men, ja.
Ja, eller så hade Oliver fått spela 10 timmar Mario Party som straff för att han föreslår att vi ska spela 10 timmar kod.
Nej, tack.
Med Amanda. Som ska kolla på kartan.
Nej, tack.
Förstår du att när vi spelade Mario Golf på Switch så ska hon se varenda repris?
Ja, ja, men jag kan tänka på det.
Mm. Varenda repris var det ju inte.
Jo. När jag var så här, jag var typ så här, slog. Och sen bara spol, bara nästa slag. Och Amanda så här, slog. Och sen så bara, kollade. Och bara, ah, mm, måste, inte helt.
Jag analyserade ju.
Analysera min form.
Ja, ju, men precis.
Men så att jag förstår din frustration med kartan. Det var så jag kände med Mario Golf. Jag var så här, nu är vi bara, kom igen. Och Amanda bara, jag kollar.
Ja, var... men jag ville ju observera så att jag skulle kunna lära mig någonting till nästa gång.
Och lite för att vi drog ut på tiden också. Vi skulle varit klara med Mario Party vid det laget, så jag bara kom.
Ja, det är svårt. Det är svårt att tajma ett Mario Party på en timme.
Ja. Ja.
Så att vi kan inte ta
liksom en sikta lägre. Och sen liksom, ifall vi fortfarande har tid så kan vi typ köra minispel.
Ja, men vi hade ju det kortaste. Vi hade ju 10 runder, det var ju det vi gjorde. Det var det som var problemet.
Ja, faktiskt.
Bara att jag kollade kartan så mycket.
Ja, nej, men vi kan ta en av de kortare banorna så går det lite fortare. Så att vi hoppas att ni vill titta på det. Annars kan ni alltid se det i efterhand såklart, och det är på vår YouTube-kanal då. Vi är inte som de coola kids som sitter typ på Twitch eller TikTok, utan vi kör YouTube för att det, vi har alla andra filmer där.
Ja.
Precis, och eftersom vi inte streamar så ofta så det är lättast liksom. Så kolla på det, jättekul. Och sen så nästa vecka då så har vi årets spel, där vi bjuder in gäster från det gångna året som får alla prata om sin årets spel. Så ni får också jättegärna skicka in det spelet som ni har tyckt bäst om under året, så kan vi läsa upp.
Mm, men så här,
och håna er för er smak. Nej, det ska vi inte göra.
Kort liten motivation ifall ni vill också.
Ja, precis. Så det är alltid lika kul. Så att vi får upp ännu fler spel på kartan.
DJJ ser, jag pratar med dig för att du är bra på att skicka in.
Vi har redan fått in lite förslag på spelmusiklåtar därifrån, så att jag ska uppdatera vårt dokument.
Nice.
Samtidigt som jag försöker slänga in mina sista minuten pix. Jag var såhär, nu ska vi spela, vad bra låt. In.
Coolt.
Det blir kul. Men som sagt, det ska vi inte prata om idag, utan det har ju hänt en del grejer. Vi har typ haft mini E3 liksom, eftersom The Game Awards har gått förra veckan, ja.
I torsdags.
Yes, i torsdags. Sent också, torsdag.
Ja, alltså, fredag.
Varför kör de liksom mellan torsdag och fredag och inte mellan fredag och lördag?
Ja du, det finns säkert någon bra anledning för det. Kanske är dyrare alltså, att göra det på en helg. Jag vet inte.
Men de gör ju inte på en helg, de är på fredag kväll. Liksom vem? Nej, i och för sig. Det skulle faktiskt kunna vara så. De kanske OB i USA, så här, produktion fredag efter klockan 7. Bara...
Kanske inte fick den här stora lokalen, jag vet inte. Alltså...
Så skulle det också kunna vara. Liksom. Men ofta brukar det så att du har innestående, du kanske har innestående lokalen liksom, och då, om de första gången hade på en torsdag så liksom, då håller de sin slott typ.
Mm.
Mycket möjligt. Men Game Awards var, vad känner vi om showen i år? Vi brukar ju vara rätt så kritiska mot den, så typ lyssnar man tillbaka, 10 år har ju gått åt. Och 10 år av den här podden så har man säkert hört att det är så dåligt. Det är fruktansvärt.
Mm. Nej, men jag tycker de har blivit stadigt lite bättre i alla fall.
Ja.
Jag ser ingen poäng med att sitta här och bitcha om vad Game Awards är och inte är. Det är vad det är. Och jag tycker för vad det är så är det i alla fall liksom rätt kul att kolla på. Man får sina... announcements och man får sina liksom celebrity appearances och det har blivit mindre och mindre cringe med åren.
Det har det faktiskt blivit. Och jag skulle nästan kunna säga att på deras 10-årsjubileum så lyckas de knoppa ihop den bästa showen de har haft.
Ja, alltså ja, Det känns inte helt orimligt att säga faktiskt. Men jag kommer inte ihåg exakt liksom hur allt jämför sig. Men det brukar vara liksom ett litet mått av bara, det där var, jag gillar inte det där. Alltså typ någon gubbe går ut på scenen och teabaggar någon liksom. Det var länge sedan nu.
Men var det under Game Awards eller var det när Spike TV gjorde sina Game Awards?
Ja, jag är osäker nu. Så,
det
så...
kan ha varit Spike TV. Jag har svårt att se det framför mig att Jeff Keighley skulle typ ha liksom försöka få typ The Game Awards att vara mer seriös och ta in en teabaggande soldat. Men han höll ju också i Spike TV-grejen.
Ja. Jag trodde först att du skulle säga att jag har svårt att se att Jeff Keighley skulle teabagga någon.
Ja, det var ganska kul. Men det som var positivt i år då, det var ju att det var också fler utvecklare på scen som fick föra fram priserna. Mm. Som de faktiskt highlightade då. Och det är väl typ också den största kritik jag har, att det är verkligen inte en awardshow med spelutannonseringar, utan det är ju spelutannonseringar som råkar också ha lite awards i sig.
Precis. Och det, men alltså det är fortfarande det här liksom, när man bränner igenom fem kategorier på 30 sekunder liksom, det känns lite ovärdigt, för då känner alltså, ha inte alla dessa kategorier då nästan. Alltså, men det är som sagt, det är sen gammalt. Det är vad det är, och jag tycker att Jeff Keighley liksom, han gör det bästa han kan, känner jag. Och jag gillar, alltså jag tycker de här humorn funkar bättre än vad den gjorde för 10 år sedan. Alltså typ som Mupparna, de har, jag kommer inte ihåg vad de heter, de gamla gubbarna, men de typ 3 gånger under de här 3 timmarna så klippte de tillbaka till Mupparna och de roastade skiten ur Jeff, så han är ju liksom lite självmedveten också. Och det var liksom industrikändisar och grejer som made sense. Alltså Harrison Ford var ju okej, okay, det funkar ju med att han har ett spel som är ute, det står ju säkert i hans kontrakt någonstans. Och just att han står där med Indiana Jones.
Fast på vilket sätt skulle han egentligen vara kontrakt? Alltså han är ju inte med i spelet, förutom hans ansikte då.
Han är med i spelet, hans ansikte.
Ja, okay. Hans ansikte. Ja, jo, precis, men det är inte som att... Det är, inte, alltså det är ju förmodligen en rolig PR-grej som han har fått massa pengar för att göra.
Ja, men precis.
Och Microsoft bara, vi pungar upp, vi vet att han vill ha pengar.
Ja, och liksom att Troy Baker står där och liksom får komplimanger av honom. När Harrison Ford är liksom historiskt ökänd för att vara väldigt liksom protective av just Indiana Jones. Jag tycker att det funkade rätt bra. Och... som sagt, det är vad det är. Och det kommer förmodligen alltid vara vad det är. Och jag är okej med det, ärligt talat. Det är... folk som är där, utvecklarna som är där och får sina priser, det verkar verkligen betyda mycket för dem när de får sina... Ja. Så att, alltså, det är ju liksom inte helt ytligt och betydelselöst.
Mupparna var kanske inte en personlig favorit för mig direkt, men däremot så... tycker jag är precis som du att det känns lite tråkigt när vissa kategorier liksom bara kommer i förbifarten. Om vi tar till exempel årets indiespel, så tycker jag liksom att det känns väldigt tråkigt att det liksom bara skyndas förbi. Och det känns liksom som att man kanske kunde lägga i alla fall lite mer tid på kategorierna istället. Med tanke på att, jag menar, alltså årets indiespel, alltså jag tycker det är en väldigt viktig kategori för att man liksom belyser de här personerna som har liksom väldigt små team som liksom också kämpar väldigt mycket också för sin överlevnad mer eller mindre i den här industrin som alltså just nu har ett ganska så hårt klimat, alltså om vi säger arbetsrättsligt. Och jag menar, om vi tar liksom en utvecklare som Balatro-skaparen, så är det ju otroligt imponerande liksom att vara med i indiespelskategorin och dessutom årets spelkategorin. Det är ju liksom inte jättekonstigt att Balatro vinner årets indiespel och den andra indiespelskategorin som jag inte kommer ihåg vad den heter nu.
Det är för mig i minnet.
Ja, jag vet inte om den heter det.
Games for Impact i år.
Jag tror att det var en annan. Jag tror att det var debut-indiespel.
Ja, det fanns. Jo, de hade Games for Impact.
Och där var ju Balatro också etta naturligtvis. Och det är liksom inte så konstigt med tanke på att det var med i årets spelkategorin också. Men jag tycker liksom att att det känns som att det är viktigt att också ge utrymme till alltså, de mindre utvecklarna. De som liksom inte är så många, de som också sliter sitt hår, men kanske lite mer i det fördolda, om man säger så.
Mm.
Men som sagt, jag är ju glad över att det gick bra för Balatro på galan. Alltså, jag tycker det är ett otroligt spel och jag tycker verkligen att det är så himla imponerande bedrift som den skaparen har lyckats med.
För skaparen dök inte upp, utan det var ju för fan Wout som, för att han som hade tacktalet för Balatro, han var vår PR-person på Might and Delight.
Mm.
Så, han känner jag.
Ja, men jag kan ju också tänka mig att det är också när de planerar showen då, så kollar de så här, vilka har möjlighet att dyka upp. Och sen så kanske de också kör så här att okej, men...
Ja, fast de har väl alltid tidigare, när jag har sett det i alla fall, bara kört indie-spel i...
Ja, alltså, absolut. Men jag kan tänka att det är en del i det också, liksom, vilka dyker upp och sen så kanske man planerar lite runt det. Men typ,
mycket möjligt.
Jag vet att Kind of Funny pratade till exempel om att det var jättesynd att man inte lyfte upp typ bästa RPG med tanke på hur många liksom, stora RPG har kommit i år.
Ja, exakt.
Och att inte det liksom fick upp.
Det var ju väldigt rollspelstätt, framförallt i början av året. Det var ju helt otroligt. De bara avlöste varandra.
Så. Men jag håller med dig, Oliver. Det var kul att titta på i alla fall.
Vad tycker ni om, alltså, har ni några korta tankar om vinsterna?
Vad tyst det blev.
Jag känner så här, alltså, jag är nöjd över att Astrobot vann. Jag hade inte räknat med det faktiskt. Jag trodde att någonting som Metaphor eller...
Oj, jag trodde att Astrobot skulle vinna.
Jaså? Jag trodde att Elden Ring skulle vinna.
Alltså, på grund av att så många håller PlayStation så kär och hur samtalet gick när det spelet kom, så tänkte jag att det inte är en chans att någon annan, eller jag ska inte säga att det inte är någon chans, men jag trodde att liksom utsikterna för Astrobot var väldigt stora.
Alltså, jag trodde ju att Elden Ring skulle vinna med tanke på att det faktiskt blev nominerat och att det liksom var första året som de faktiskt tillät expansioner att vara med i den kategorin. Och det är en sak som jag kanske tycker är lite tråkig, just att man inte har liksom någon specifik kategori för till exempel expansioner och remakes och liknande. För jag tyckte att det kändes lite grann på förhand som att nu är Elden Ring med igen. Vi måste se till att Elden Ring får en nominering igen. Och det kanske inte är så. Men för mig som spelare så tycker jag liksom att det känns så. Att det liksom...
Det hade hellre sett någonting
annat på lite grann.
Liksom i den platsen. Ja, jag tror inte att detta är en Jeff Keighley-grej, utan jag tror att det är liksom de som röstar.
Nej, jag tror att det är så många som har nominerat det spelet. Det är så typ att vi kan liksom inte bortse från det. Typ.
Nej, men alltså, jag förstår att det är ett jättestort spel och jag vet verkligen vilket inflytande liksom spelskaparna har i branschen och hur det liksom påverkat hela spelklimatet. Och jag har inget emot Elden Ring på något vis. Jag bara tycker att det känns lite som att men vi måste skohorna in Elden Ring på något sätt. Så därför ska vi från och med nu väldigt lägligt tillåta expansioner i årets spelkategorin. Och jag vet att det är liksom en stor expansion. Jag vet att det är mycket timmar man kan lägga ner i den. Jag har inget problem med spelet. Jag tyckte bara det kändes lite konstigt. Men jag tyckte att det var trevligt att Astrobot vann. Jag har inget emot Astrobot. Jag tycker att det är ett jätteroligt spel. Jag tycker att det har liksom väldigt mycket charm och det liksom känns som att PlayStation verkligen har fått en maskott som folk älskar.
Mm. Den enda kategorin som jag ska inte säga besviken, för det var best performance. Jag ville verkligen att Luke Roberts skulle vinna den för Silent Hill 2. För att jag tycker att han gjorde ett helt underbart jobb i den rollen. Och jag missunnar inte Melina Jorgens, alltså hennes accolades givetvis, för hon är helt briljant givetvis. Men hon har redan vunnit för den rollen. Så att alltså visserligen det är det här liksom, ska man ge Zlatan typ bästa idrottare varje år liksom, du vet.
Guldbollen eller vad heter det?
Men alltså Melina Jorgens var riktigt, riktigt bra i Hellblade 2, givetvis. Så att, som sagt, hon är inte oförtjänt av den. Jag bara hoppas på att det skulle bli Luke Roberts. Men ja, i övrigt så jag var nog inställd på Metaphor i och med att jag inte har spelat det. Så jag har ingen liksom åsikt om spelets kvalitet, utan det enda jag ser är liksom att det är typ nominerat i varenda hela kategori. Och
trots sitt namn.
Ja, precis. Och så jag tänkte, ja, men det här kommer liksom förmodligen komma hem Game of the Year. Men ja, jag är nöjd med Astro Bot. Så ni det här med Wukong, Black Myth Wukong utvecklarna, att de hade tydligen börjat gråta när de inte vann Game of the Year.
Oj!
Så Alana Pierce, som nu ex-IGN nu på Sony Santa Monica.
Jag skulle precis säga, hon har slutat där nu.
Jaha, okej.
Okay. Hon går freelance. Helt
typ förra veckan tror jag det var.
Mm. Okej, okay, ja.
Så hon jobbar på något indie-spel och lite sånt.
Alana Pierce i alla fall. Hon var på första raden i år. Och hon liksom satt ganska nära de här. Och hon gjorde en video på YouTube där hon berättade liksom att de var genuint upprörda över att de inte vann Game of the Year. Deras vd hade sen gått ut liksom på typ Twitter eller vad fan det var och liksom börjat bara, jag förstår inte liksom kriterierna för de här awardshowsen och visserligen vann vi Player Choice och Best Action eller vad fan det var de vann, men det känns som att vi hade kommit dit i onödan. Och jag bara, alltså det är lite så här småaktigt liksom.
Ja, men verkligen. Alltså, jag håller med dig att det blir väldigt konstigt. Och alltså någonstans så känner jag att alltså det är ju liksom ett spel precis som alla andra som är nominerad till årets spel. Och att på något sätt ta ut segern i förskott sen känns lite konstigt. Ja. Absolut. Det är klart att man ska ha tilltro till sitt eget verk och liksom vara stolt över det man har skapat, men jag tycker att det känns som en väldigt tråkig attityd, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, men just att
jag har inte spelat det. Ingen av oss här har spelat det, tror jag.
Nej.
Eller hur? På grund av väldigt skumma uttalanden. Sen kanske inte det är riktigt mitt sorts spel, men det uppskattades inte i alla fall från min sida.
Nej, jag...
Men alltså, tittar man på rent av så här numbers game då? Eftersom vi inte har spelat spel så kan vi inte säga om det är bra eller dåligt. Det var ju det svagaste spelet i den nomineringslistan.
Det är förmodligen inte dåligt, liksom.
Nej, men det säger ingen. Men om man liksom tittar rent så här Metacritic score-mässigt då. Om man nu liksom ska ha någon form av underlag att titta på när man inte har spelat alla spelen. Så är det ju att det var ju det svagaste av dem. Ja. Och det finns spel som har haft betydligt högre snitt. Som inte var nominerad till årets spel.
Och så kan man titta på, okej, vi vann Player Choice. Men samtidigt så har man liksom, när man har 18 miljarder kineser som röstar på ditt spel liksom. Då, alltså, det blir liksom lite skewed.
Alltså, ja, om det nu vet vi inte vilka som har röstat eller inte.
Alltså, det är ju fans.
För att, ja, absolut, absolut. Men liksom, vi vet ju inte, alltså... Vi kan inte säga att det är enda anledningen till att de är där för att det är så att kineserna röstar.
Nej, jag skojar bara. Men alltså, det är ju ett rätt populärt spel.
Ja, absolut. Alltså, och det såldes ju verkligen kanon mycket i Kina liksom.
Så att, ja nej. Alltså jag tycker det, liksom att bli nominerad tycker jag, alltså det måste ju betyda någonting liksom. För att alla kan inte vinna Game of the Year. Och just det här liksom att vara så liksom säker på att men vårt spel är så mycket bättre än de här andra spelen som är nominerade. Så att det är självklart att vi ska vinna. Jag skrev mitt tacktal för 2 år sedan.
Ja, det är jättekonstigt. Och i synnerhet liksom med tanke på att en sådan gigant som Elden Ring faktiskt är nominerad.
Ja,
då kanske man inte riktigt ska ropa hej.
Alltså både Metaphor har fått bra kritik och Final Fantasy känns ju som en riktig juggernaut liksom.
Ja, och Astrobot har också fått ett jättehögt
betyg.
Så att
det är väl lite världsfrånvänt kan jag väl känna. Sen har jag väl ingenting emot att han skrev sitt tacktal för 2 år sedan. Det tycker jag väl är lite så här att det...
Nej, det är väl lite...
Man får väl ha de ambitionerna liksom.
Det är väl lite endearing, ja. Men
både ja och nej. Det blir ju konstigt nu i efterhand när de inte vann.
Ja, men det är så här att hade de vunnit han sa att han skrev sitt tacktal för 2 år sedan, då hade det blivit så här typ att, de lyckades liksom.
Ja,
då
blir drömmar
det
blir sanna.
Ja, men exakt. Och nu när han inte vann, det är så här, du vet. Vem tror du att du är, liksom?
Jantelagen slår till.
Och det är absolut inget fel att vara besviken, liksom. Om man sitter och lipar för att man förlorar, alltså, det har jag också gjort när jag liksom förlorat stora lopp och sådana grejer.
Ja,
för att
när,
man
du var 13.
jag kan säga så här, det var ju liksom ingen stöttning från typ förälder. Pappa bara, man ska inte lipa.
Vad förvånad jag blir.
Men bli besviken för att man inte vinner. Absolut, liksom. Men sen behöver man inte bara jag vet inte vad kriterierna är, så bara nej, du kanske borde ha kollat upp det innan då. Det är liksom, vadå kriterierna? Vilka kriterier ställer du dig emot då? Och vilka kriterier tycker du att ditt eget spel är så mycket bättre än alla andra spel då?
Ja.
Det är väl liksom den också. På vilka premisser är ditt spel bättre än någon annans här som liksom överstiger det så att det är det bästa som finns, typ? Det är väl lite sånt. Men sånt kan man ju alltid kiva om.
Ja. Vi kan väl säga så här, ingen av oss betvivlar att Black Myth Wukong är ett bra spel.
Åh, jag gör det.
Jimmy betvivlar att det är ett bra spel.
Jag vet.
Men jag och Oliver betvivlar inte i alla fall. Men samtidigt liksom, de andra spelen har fått otroliga betyg. Och om jag skulle välja något spel i listan och ta sist av de här, så skulle det vara det. För att det är det som intresserar mig minst. Om man säger så. Jag har ju spelat hälften av dem som är nominerade. Och det är väl Metaphor, ReFantasio som är liksom näst på tur i så fall.
Ja, och Wukong är det enda som jag inte har spelat. Av dem.
Vi är alla djupt förvånade.
Ja, men alltså, hade det kommit på Xbox så är det nog mycket mer att jag hade faktiskt köpt och spelat när det kom. Vilket jag också tur att jag inte gjorde för att det var typ Boss Rush. Och jag var såhär, jag som inte tycker om bossar liksom.
Nej, men det är roligt för att det säger ganska mycket om dig liksom som en spelare. Att du liksom har betat av så många av titlarna. Vi kommer ju prata lite mer om andra spel sen. Men det var så himla roligt häromdagen när vi satt och spelade Call of Duty tillsammans, ett gäng. Och du försöker pressa in så himla mycket spel nu i slutet av året. Så att du satt med din Steam-deck i pauserna när vi väntade på att söka en ny match och spelade Mini Shoot Adventures.
Varje gång jag dör, bara några 3 sekunder.
Alltså arena-fighting i det spelet som jag tänkte att jag skulle försöka klara. Och jag bryr mig inte om Steam Achievements egentligen, men då bara Achievements typ. Så jag bara, men här ska jag typ försöka lite på mig på med det.
Vi älskar dig och engagerar dig.
Jag vill bli ekonomiskt oberoende så jag bara kan sitta och spela tv-spel.
Ja, oh, det hade varit nice. Okej, okay, utannonseringen då?
Ja, nu ska vi gå in på den delen som vi alltid kritiserar och sen så bara, let's talk about new games for an hour. Det var ju rätt så mycket utannonseringar. Alltså, så här, han gjorde ju en bättre show här än vad han gjorde både på E3 och Summer Games Fest och Opening Night Live för Gamescom då.
Ja.
Så var det betydligt mer spännande här än vad på något annat. Och det kändes lite så här typ att många liksom traders på utannonsering som vi har liksom man tänker så här att men det här är nog på G. Mm. Och sen fick vi även se liksom trailers på helt oväntade grejer. Så man bara, någon tycker verkligen om PlayStation 2 typ. så att ja. Jag vet inte riktigt var vi ska börja.
Jag kan börja.
Ja, börja med det.
Ja. Det som gjorde mig mest överraskad och glad var ju naturligtvis Intergalactic The Heretic Prophet.
Jag gillar inte det namnet.
Det ligger inte jättebra i mun. Alltså, The Last of Us är ett jättebra namn, tycker jag. Det säger inte så himla mycket, men det ligger bra i mun.
Han kör det är ett bra namn.
Tror ni att spelet, när det släpps, kommer heta Intergalactic The Heretic Project? Prophet till och med. Jag kan inte säga det rätt.
Ja, det tror jag.
Ja, det tror jag. Jag tycker The Heretic Prophet är ett ganska coolt namn. Om du bara hade hetat det så hade jag bara, that slaps.
Ja, jo, men precis.
Men det är så här jättegeneriskt, bara intergalactic liksom. Mm.
Men jag tycker att det ser jättehäftigt ut. Jag vet att både liksom trailern och skådespelerskan och studion, Neil Druckmann, alltså alla har fått kritik från vissa sidor av internet liksom, om att det ska vara woke virus och så vidare. Vilket
guys.
Naturligtvis är jättetråkigt, för att jag tycker ju att den här karaktären ser jättehäftig ut. Jag är superintresserad av att spela som Jordan, tror jag att karaktären heter, va?
Jag har ingen aning.
Jag vet inte.
Jag har så mycket koll har inte jag.
Nu känner jag att jag blir lite osäker här. Jag får nästan kolla upp det sedan.
Det är en klocka, det kan vara Jordan.
Men jag diggar hur spelet ser ut. Alltså, jag tycker ju att liksom retrofuturism och så ser väldigt charmigt ut. Och men det verkar liksom vara en häftig karaktär. Och jag vet liksom att när man har råkat klicka sig in på såna här trådar på till exempel Facebook, så är det folk som kommenterar på så himla ovärdigt sätt, så att man liksom och bara vill gå och lägga sig och stanna kvar under täcket.
Det är nästan så jag inte ens orkar kommentera det, för att det är bara det är så jävla, alltså,
det är alla stora spel som har kommer ha en protagonist som
ser normal ut.
Ett som inte ser ut som någonting från Stellar Blade. Ja. Två är en vit man, kommer kallas woke och gå igenom den här processen. Ja. Det är liksom Witcher 4 gick igenom exakt samma grej.
Naughty Dog visste exakt vad folk skulle... I dagens spelklimat så är det omöjligt att inte vänta sig detta. Så att de är inte chockade. Och jag tror inte de bryr sig så jävla mycket.
Det är liksom... Man får ju bara hoppas att det liksom kommer till en punkt där de bara så här... Spela inte mer. Du vet, liksom bara... Sluta. Gör något annat. För uppenbarligen så gillar de ju inte det.
Men det som irriterar mig också, det är liksom att de här spelarna som kommenterar på det här sättet tycker att de liksom talar för hela spelvärlden.
Det är inte ens säkert att de tycker så. Alltså de som ska starta upp de här grejerna, det är inte ens säkert ens att de tycker så, men de tjänar pengar på det.
Ja, det är mycket
möjligt.
Det är
det som är problemet, de tjänar pengar på det.
Ja, de bara liksom stoke the fires och så får jag klicks och så får jag pengar och liksom...
Och jag kan mycket väl tänka mig att folk som har börjat göra det här inte ens har trott på det, och sen har de liksom vävts in i sin egen liksom grej så att de har börjat tro på det.
Men jag blir lite irriterad på Twitter, eller X, fast det heter Twitter egentligen. För att jag la liksom upp att jag tyckte att det liksom återigen är smärtsamt uppenbart hur vissa spelare bara bryr sig om en sak när det kommer liksom till kvinnliga protagonister. Och då var det en som kommenterar, varför väljer man att skapa karaktärer som ser ut att ha sprungit med ansiktet före in i en vägg? Och då känner man bara så här... Vad är det du
pirar
om egentligen?
Och vill man vara riktigt krass, då kan man liksom ofta titta på de här människorna som skriver de här grejerna, som tycker liksom att varenda liksom kvinnlig karaktär ska se ut som något jävla liksom, alltså en porrstjärna liksom, som ska uppfylla alla deras drömmar. Det är att de själva ser ju ut att vara liksom, man säger, har du hört talas om typ, du vet, klipp dig, raka dig lite snyggare, pudra näsan. Ja, men alltså det är bara så här att jag såg någon skitbra kommentar, så jag bara, alla ni som gnäller typ på Siri och bla 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 liksom sitter där och är max en femma.
Ja.
Vart kommer ni ifrån liksom?
Ja, så att, jag tyckte en av de roligaste kommentarerna var någon som skrev, bara gillar ni ens kvinnor längre?
Ja, men det är också en grej, för att det är bara att narrativet, de skiftar ju narrativet ganska snabbt också, för förra året när Baldur's Gate 3 kom, då var det ju väldigt mycket, det är woke, bla bla bla, vilket skit. Och sen så spola fram ett år och så, nu minns jag inte, jo, Dragon Age Veilguard, då är helt plötsligt Baldur's Gate 3 fantastiskt, då fick vi minsann bra RPG, och man bara, men ni höll ju på exakt så här förra året om Baldur's Gate 3, men nu är det liksom, nu har ni kommit över den tröskeln och så här, det är ett bra spel, och då bara hoppar man på det liksom, att då kan man bara jämföra och försvara det medan man hoppar på nästa. Sen så får vi se om ett år framöver om liksom Dragon Age också kommer att vara så här, men Dragon Age var bra, nu är det nästa RPG vi ska liksom muppa oss över.
Ja, alltså, man kan liksom aldrig vinna, det är väl ett stort problem, och jag tror att det var någon som liksom la upp någon tråd, om det var på Facebook, där den personen liksom listade andra kvinnliga karaktärer som har hyllats, som också har haft liksom rakat huvud som den här karaktären har. Och vad har då de andra gemensamt? Jo, de är vita. Alltså, det finns ju kanske också den typen av sak som spelar in i det hela. Ja, vilket gör det liksom ännu mer tråkigt. Jag ser i alla fall jättemycket fram emot att spela som den här karaktären. Verkar superhäftig. Och jag hoppas liksom att det blir ett oförglömligt rymdäventyr. Absolut. Alltså, kul med någonting nytt från Naughty Dog också.
Ja. Jag pratar mycket hellre om vad vi såg i trailern än all den här skit, för att jag blir bara trött bara tänker på det. Jag roligt är att innan vi ens liksom, alltså trailern börjar bara liksom att man ser typ stjärnor och grejer, så zoomar de ut och så kommer man till det där rymdskeppet som det står Porsche på. Och jag
det,
sa
alltså, ja, det var lite lustigt.
Alltså jag älskar det på ett sätt. Det för liksom tanken typ så här Cowboy Bebop och Akira liksom, att det är liksom du har riktiga märken, vilket får också för liksom att det här är liksom alltså typ det är som Fallout, det är liksom framtidens 60-tal och det här är liksom framtidens 80-tal typ. Älskar.
Neil Druckmann har sagt att Akira och Cowboy Bebop är inspirationer till det här spelet. Och det verkar ju vara ett mycket mindre liksom deprimerande spel än Last of Us och mer upbeat och liksom färgglatt, inte för att Last of Us är färglöst givetvis, men ni förstår vad jag menar.
Men det är liksom man har, det verkar inte vara lika tungt i alla fall. Sen hoppas jag kanske inte att det blir lika quippy som typ Uncharted.
Nej.
Eller Guardians of the Galaxy.
Precis, alltså Uncharted, jag tycker att om man kollar typ Uncharted 4 tycker jag är liksom den bästa balansen mellan liksom seriöst och quippy. Och så att jag hoppas att det finns liksom substans där, vilket jag tror att, för att alltså det är vad de gör nu. Det enda vi vet egentligen, hon verkar vara någon form av bounty hunter.
Men precis. Hon heter för övrigt Jordan Amon. Spelad av Tati Gabriel, som för övrigt är född 1996, och jag känner mig jättegammal, hej då.
Ja, precis, men nästa Superman är yngre än oss också.
What?
Ja, i alla fall yngre än mig.
Ja, det är kört, jag kommer aldrig kunna spela Superman.
Corin Sweat, han är född 93, ja.
Men hon verkar ju vara i någon loop kring den här planeten också ju. Man kommer inte bort därifrån.
Ja, det pickar jag inte upp på. Men hon har ett jättekult typ lasersvärd, så att det verkar vara liksom mer så melee combat fokus. Alltså, jag identifierar detta som, det här är Naughty Dogs nästa spel, typ 4 sekunder in i trailen. Det var jag och Adam som satt och kollade detta live när det gick. Och först så trodde jag att för Jeff Keighley höll på att börja gråta och bara, åh, det här spelet är för alla gamers. Och jag tänkte, okej, det här är sista grejen. Och så var det Okami 2. Vilket, jag menar, alltså jag kommer ju spela skiten nu. Jag tycker Okami är ett underbart spel. Men trailern var liksom, okej.
Alltså, nej, vänta nu. Okami-trailern var ju skithäftig. Så, alltså, om man tänker på Okami så tänker man hur det såg ut ju. Du vet, vattenfärg och så här. Ja. Det är liksom från PlayStation 2. Jävlar vilket lyft. Alltså den lilla pisen vi fick se här. Sen vet ju inte jag hur representativt det kommer vara för slutspelet. Men det har hänt grejer,
det kommer
säga.
Sen var det ett orkestralt framträdande också.
Det kommer se amazing ut. Oh. Och coolt också att de återupplivar Clover.
Ja, med Hideki Kamiya och i samarbete med Capcom. Alltså det spelet kommer fan äga röv. Så att,
ja, det var highlight för mig. Det var att se Okami. Alltså det är inte många utvecklare som försöker göra Zelda.
Nej.
Och när de gör Zelda så är det typ, ja men då satsar vi på striderna. Och man bara, nej, det är inte det som gör Zelda. Zelda är pussel.
Så att, ja, och jag hoppas att Okami 2 fortfarande är liksom en Zelda-like så att säga. Och inte någonting helt annat.
Nej, men det, alltså, säger man sequel Okami, då är det liksom, då är Okami sequel, inte något annat.
Ja.
Roguelike och Dark Souls.
Okami var den av typ 2 gånger som jag liksom skojade om någonting. Typ som första gången var liksom man såg typ, åh, här är ett, det var en trailer med, här är något typ dinosaurieliknande monster och en typ Native American dude. Och jag bara, åh, Turok, sa jag på skämt. Och så var det Turok. Turok Origins, eller vad det hette. Liksom en sån här asgammal serie. Och det samma med Åkami, liksom när man såg den här vargen komma. Jag skojade typ, ja, det är Åkami. För jag identifierar inte att det är som en möjlighet att det skulle vara liksom en uppföljare på Åkami. Och så bara, Åkami sequel. Men med Last of Us så bara, alltså jag känner bara igen deras motor och deras liksom cinematic sensibility så jävla väl att jag bara, alltså detta är Naughty Dogs nästa spel, det måste det vara. Liksom sen då, det finns ingen annan utvecklare heller. Jag var stensäker när hon liksom drog på sig jackan liksom perfekt. Och typ, när hon satt och sög på sitt sugrör och jag bara, läpparna liksom typ deformerades.
Det har ju redan blivit en meme.
Perfekt. Och kinderna åkte in kinderna, också, du vet.
Bara, det är ingen som, liksom, det är väldigt, 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 väldigt få utvecklare som är så liksom perfektionist-anala liksom med sina animationer och grejer.
Och det är väldigt få gånger man faktiskt får se någonting där man liksom rent tekniskt, förutom att man säger, åh vad snyggt det är, utan man säger bara, oj. Naughty Dog gör ju alltid så. I alla deras spel så har det ju så att i introsekvensen så kommer du se någonting som är så här bara, wow.
Ja.
Och, next level shit.
De, liksom, de backar inte undan för att liksom animera extremt svåra grejer som egentligen inte har någonting med storyn att göra. Det vill säga, många andra studier säger bara, ah, men vi kanske sparar liksom några miljoner och inte visar henne sätta på sig jackan perfekt. Liksom, du vet. Och de bara, fuck that. Vi ska visa när Joel liksom gör rent banden på den här gitarren liksom i excruciating detail. Alltså, det var en trevlig överraskning och jag tror att den studion kommer att må bra av att få göra någonting helt nytt. Precis som när Last of Us liksom utannonserade så, för att det var någon, så, ett break från tre Uncharted-spel på rad.
Sen de har ju förlorat väldigt mycket folk sen Last of Us 2. Det projektet brände ut en hel del som bara så här lämnade under projektet och efter.
Så ja. Men ja, nej, det var trevligt.
Sen, tror ni att det kommer vara, jag tänker rent gameplaymässigt, så tror ni att det här kommer vara liksom ett klassiskt narrativt drivet Naughty Dog-spel? För att jag blir lite så här, tänk om det typ finns lite så här roguelike influencer och lite sådana grejer. Och det vet inte jag om jag gillar. Och jag vet inte varför jag tror det, men jag är lite så här,
Förmodligen tror du det på grund av att det är liksom på spelmodet just nu kanske. Jag tror nog inte att det kommer vara det. Men det är nog mer på grund av liksom vad man har för tidigare erfarenhet av Naughty Dog liksom. Och hur deras spelupplägg ser ut och att det är mycket fokus på, alltså det cinematiska och berättandet och sådär. Men jag är väldigt nyfiken på att se mer, väldigt nyfiken på att spela det också naturligtvis. Det lär väl vara i alla fall 2026.
Ja, tidigast. Jag tror att det kan vara ännu senare.
Ja, men jag sa det, tidigast.
Ja.
Fast samtidigt så, det har varit i utveckling sedan 2020.
Jo, men de har också haft ett liksom massivt multiplayer-projekt som bara lades ner. Så att,
Jag tänker inte att det liksom släpps typ nästa år eller liksom tidigt 2026 i så fall. Men det har varit utveckling ett tag i alla fall.
Det är inte omöjligt att det kommer 2026. Men,
och sen vet vi inte om de sitter också på andra projekt. Alltså, jag förmodar att de har ett Last of Us 3 under utveckling också. Det är i alla fall liksom i ett tidigt stad.
Precis, jag tror att, åtminstone på ritbordet.
Jag känner mig i alla fall bekväm med att säga att det är förmodligen ett PS5-spel. Liksom, att det kommer komma ut innan PS6 kommer.
Ja, eller så släpps det på båda.
Ja, men det kommer säkert, alltså precis som det,
det kommer säkert släpps en PS6-version, men det skulle lika bra kunna vara liksom i övergången typ, att det skulle kunna vara så PS6 launch title Intergalactic, men det kommer också på PS5 samtidigt.
Ja, men vi får se, spännande. Och sen har de Witcher 4 som ser liksom, det var ju en cinematic trailer.
Och, ja, det kändes mer som en liksom tone piece än något annat.
Precis som tidigare Witcher-spel alltid haft sina coola cinematic trailers också. Men vi fick det liksom bekräftat att Ciri är nästa protagonist, vilket kändes jätteväntat ifall man har spelat Witcher 3 och sett hur det slutar för Geralt. Liksom, alltså Geralt behöver nog vila. Men Geralt är med. Man hörde hans röst i slutet där. Vielket gör mig glad för att jag älskar Doug Cuckles Geralt.
Älskar Geralt.
Jag älskar Geralt. Jag är verkligen...
Jag älskar Geralt.
Jag är väldigt, väldigt förtjust i Geralt.
Jag älskar Geralt, ja. Han är så härligt, syrligt, bitter. Ja. Alltså, jag älskar hur jag spelade min Geralt.
Men han har också en...
på slutet då.
Syrligt, bitter, ja, men han har också en värme. Som
ja, ja, absolut. Liksom, alltså, men han kan också kalla folk idioter utan att de fattar det.
Ja, precis. Ja, jag älskar Geralt. Men jag är okej med att det är Ciri som tar över. För det kändes som att om det kommer till Witcher så kommer det förmodligen vara Ciris äventyr. Och jag älskar Ciri också, givetvis. Mm. Och hon ser äldre och mer liksom stridsärdad ut. Och jag tycker hon ser ascool ut.
Det coolaste med att ha Ciri som protagonist också är att hon är ju egentligen protagonisten i böckerna också. Egentligen. Det är liksom hennes berättelse. Geralt är liksom mer såhär typ, jag hänger på. Ja. Han vill ju inte göra någonting. I böckerna är han verkligen, han bara, nej, men det är som typ, jag vill inte beblanda mig med det där. Nej, typ, det där gör jag inte heller. Liksom.
Det är typ Jack Sparrow i liksom Pirates-trilogin. Det är inte han som är liksom protagonisten egentligen. Det är mer Will och Elizabeths berättelse.
Och... att du jämförde Geralt med Jack Sparrow, de kan inte vara mer olika.
Ja, men alltså folk tänker liksom att ah, men det är ju Johnny Depp som är liksom, och det har ju blivit det liksom med ytterligare filmer.
Ja, men
han är typ en maskot.
Ja, men de första tre då är det ju liksom egentligen Will som är huvudkaraktären. Ja,
och Jack Sparrow lever ju mycket på att han är lite där liksom, att man vet inte riktigt vad man har honom, och det är det som gör honom intressant och rolig. Men i spelen givetvis, de som känner till Witcher genom spelen, vilket är betydligt fler än de som känner till honom genom böckerna, för de är ju han protagonisten. Men CD Projekt Red har ju sagt här liksom att alltså, Witcher har alltid handlat om Ciri, så de förstår ju den liksom distinktionen. Jag fick inte så jävla mycket mer information än att han hade liksom bekräftat vad man redan hade på känn. Liksom. Och jag gillar att Jeff Keighley innan de liksom visade trailern sa bara, nu ska vi prata om nästa decennium av spel. Jag bara, jävlar, vi kommer inte spela för 2034. Liksom.
Nej, men det här spelet lär ju först komma i samband med nästa generations släpp.
Ja,
för liksom, den trailern de hade gjort, den var ju förändrad. Förvisso, men det var in-engine på ett outannonserat Nvidia graphics card. Liksom. Så att, och det är förmodligen det som kommer vara 50-serien-ish som ska utannonseras 3 dagarna kanske till och med. Mm. Men så att det här ligger liksom långt fram.
Så jag orkar inte vara jätteupphetsad över Witcher ännu, för att det kommer dröja.
Nej, men det jag verkligen gillar, för det jag älskade med Witcher 3, det var just det här att du hade ju den här världsomvälvande liksom storyn egentligen, liksom världens undergång, jag vet inte om man är på jorden.
Jo, men det är man väl.
Vem vet, det är inte liksom, det är inte som att vi är i Polen liksom.
Nej, men okej, nu det blir det en tegn, men jag för mig att i bokloren så är liksom Conjunction of the Spheres är det här liksom när portalet typ öppnades upp och släppte in monster i vår värld.
Aha, det har jag missat.
Så jag tror liksom att det är liksom planeten jorden som Witcher, alltså som Witcher.
Men typ ett parallellt universum.
Ja,
typ.
men liksom någon, det här liksom stora, de pratar om det, conjunction of the spheres, liksom som dagen då människan och Inte bara monster utan även alverna och dvärgarna och liksom alla de här bara tryckte samman.
Jag kom på att Ciri hoppar i tiden i en av böckerna. Så att det är hon som typ, den pest som liksom präglar Vällen i Witcher 3, det är hennes fel.
Ja, just det.
För att hon hoppade tror jag till, det kan ha varit London. Men det liksom sägs inte London, men det implicerar att det är London, tror jag, om jag minns. Det är flera år sedan jag läste böckerna nu. Och en loppa hoppar på henne. Som hon tar med sig på den här jävla båten. Så att ja.
Ja, men det är coolt. För,
vi får helt enkelt fråga Andrei Sapkowski.
Ja, precis. Alltså, jag kollar på Witcher-wikin här. Första sektionen i Conjunction of the Spheres är: "The Conjunction of the Spheres was a cataclysm which affected the whole multiverse and occurred 1500 years before the events of the novels, trapping many unnatural creatures in this dimension, including ghouls, graviers and vampires. Rifts were created by the collision of many different realms, filling the world of the gnomes and dwarves with hundreds of creatures of all shapes and sizes." Så jag tror att det liksom, om det inte är liksom vår värld, så är det liksom så nära vår värld som
ja, det är något parallellt universum typ i alla fall.
Jag tycker det är coolt.
Men i alla fall, det jag älskade med Witcher 3, det var liksom den här mänskliga aspekten. Mm. Alltså det här typ att, ja, men det är så enkelt att säga det, men den jävla stekpannan i början av spelet liksom, och det visade sig vara en jäkla historia bakom. Och jag tyckte de lyckades inte riktigt med det i Cyberpunk.
Nej.
Vilket blev såhär, oj, var Witcher 3 lite av en såhär one hit wonder liksom, är det jag gillar då? Och sen så spelar jag Phantom Liberty och man bara, här är vi. Liksom igen. Och den tonen de satte i den här trailern var liksom spot on. Det är liksom så här, här har du den här liksom kvinnan som ska offras för att det är något monster. Siri fattar liksom att det här är liksom...
Det här kommer inte lösa någonting. Jävla,
liksom. Nej, går dit, döda monstret och de jävla vidskepliga liksom, byborna, de bara, nej men alltså vi tror inte på det, utan de mördar henne i alla fall. Ja. Så att det är liksom, man bara, det är liksom... Det var skönt också att få se liksom den typen istället för att se så att det här är vad Witcher 4 handlar om.
Och det har varit att, liksom ett tema liksom att Witchers är monsterjägare, men de dras ofta in i situationer där det liksom visas att de riktiga monstren är människor. Liksom.
Ja, och det är ju också det som var intressant liksom, även i de första Witcher-böckerna när det bara liksom en samling av korta berättelser, så var det också det att Geralt ger sig ut för att döda monster, men liksom, oj, här är ett intelligent monster som inte är liksom ond.
Ja.
Då är det så att, varför ska jag döda den av ingen anledning?
Nej, det går ju typ emot Witcher-reglerna.
Ja.
Ja, nej. När det väl kommer så kommer det ju fan krossa. Ifall det inte typ rushas ut som Cyberpunk gjorde, och så blir det, kommer det krossa 2 år senare liksom.
Ja, nej. Det hade ju känts jättejobbigt om det launch för Witcher liksom 4 blir lika illa som...
De lär vara väldigt försiktiga för att de tappade mycket goodwill efter att ha varit liksom typ så här spelindustrins liksom messiah typ i många gamers ögon, till att bara för att det var liksom en meme som gick runt innan Cyberpunk kom, bara remember never pre-order except Cyberpunk, du vet, och så kom det ut och var bara helt jävla trasigt. Och nu efter liksom all en tid sen 2020-releasen liksom, de har byggt upp den goodwillen igen. Och Cyberpunk är på ett riktigt bra ställe nu. Men så jag tror att de kommer nog inte... De kommer definitivt inte vilja göra det misstaget igen i alla fall.
Jag tänker att spelarna förlåter, men de glömmer inte. Nej. I det fallet.
Nej. Så det blir nice. Men sen så visades ju också Fumito Uedas nästa projekt. Alltså, han som varit med och skapat då Ico, Shadow of the Colossus och senast The Last Guardian. Vilket också, så här, vi fick inte veta heller mycket där förutom att det ser jävligt alltså mörkt och blekt ut. Lite mer futuristisk ton ser
det
också.
Det har ju liksom inte ens en riktig titel än, det kallas Project Nej. Robot. Och
vem vet när det släpps liksom.
Precis.
Jag köpte en PlayStation 3 för att spela The Last Guardian. Och det kom liksom nästan typ 10 år senare. Inte riktigt, men typ 7-8 år senare.
De
PlayStation 4.
De är väldigt ambitiösa och de kompromissar inte på sin vision. Så att det liksom det tar tid. Ja, det är kul att veta liksom att det kommer ett till spel från det teamet, men i det här skedet så vet vi inte så mycket annat än att det har någonting med någon robot att göra och
Undrar hur länge det har varit utveckling. Det är ju ändå liksom 8 år sedan The Last Guardian släpptes.
Ja, men det är det att han lämnar ju den studion och sen så vet jag inte, den typ så halvt om halvt typ mergedes in i de andra PlayStation-studiorna tror jag. Team Ico existerar liksom inte. Och sen startade han ju den här nya studion som inte jag minns vad den heter för några år sedan. Så det är liksom inte så att det har varit i utveckling sedan The Last Guardian. Utan
nej, nej, men precis.
Men det,
man är bara nyfiken.
Det var ändå kul liksom att få se, känner jag.
Ja, jag tyckte också det var kul att se Hayslides nästa spel.
Mm. Som Split Fiction.
Split Fiction, precis. Och det ser ut som att vara liksom en, alltså, bara regelrätt liksom andlig uppföljare på det jättebra vad heter det?
It Takes Two.
It Takes Two, precis. Det är liksom co-op. Och kompromisslös co-op. Liksom att det är inte, vi gör co-op-spel som det är liksom inte shoehorned in co-op. Det här är byggt från grunden upp för att spelas två personer. Och rätt coolt också att de igen kör det här, liksom att bara en av er som spelar det behöver köpa spelet.
Ja, och med det liksom, för jag tror att It Takes Two har sålt typ 20 miljoner exemplar eller någonting sånt, var senaste siffran. Och då, det har sålt. Och då, så här, då hade säkert någon kostymnisse på EA. Jag bara, ja, men hade vi låtit folk köpa två spel, då hade vi sålt 40 miljoner exemplar. Så funkar det ju inte såklart, för att jag kan tänka mig att då hade folk kanske inte varit intresserade heller, liksom att då måste vi köpa två. Så det är väldigt kul att de fortfarande får göra det. Och jag gillar ju också Josef Fares citat här, bara, we fuck shit up by not fucking shit up, liksom.
Ja.
Det är rätt så kul. Sen kan jag väl tycka att det är lite synd. Alltså jag gillar den här co-op-grejen. Det är inga problem. Men det här är också liksom, det känns mer likt av vad vi har såg då, It Takes Two, än liksom vad deras tidigare spel har liksom sett ut från varandra då. Liksom visst att med A Way Out så hade du också det här liksom split-fokuset, men It Takes Two såg radikalt annorlunda ut. Och sen Brothers såklart, det var ju liksom helt annorlunda då.
Mm, det var inte,
men sen så lyssnade jag på en annan podcast där de har liksom fått typ testa spelet och sen typ liksom fått se mer av det, och då var det så här att det finns grejer, enligt dem då, det finns grejer där som är liksom så här, jag kan inte förstå att vi har gjort det här typ.
Neil Druckmann sa att han fick se det, och han sa att han var grymt imponerad av vad han såg.
Och det, såklart, och vi kommer ju definitivt spela det, utan tvekan. Att liksom, även om jag inte gillar storyn i It Takes Two, så var det ju jävligt roligt att spela.
Ja, ja, definitivt.
Alltså verkligen skitkul.
Kreativt som fan.
Ja.
Ja, men jag vet, alltså, jag vet att många liksom tycker väldigt olika om Fares projekt i allmänhet, liksom. Men det som jag tycker ändå är väldigt konsekvent med dem, det är liksom att det känns som att det är, alltså, säregna idéer. Och liksom en vision som följs fullt ut. Alltså om vi tar Brothers till exempel, så är det ju ett spel som går att spela på flera sätt. Alltså jag har spelat igenom det två gånger och liksom spelat det dessutom med, alltså, en person som håller ena sidan av handkontrollen och en person som spelar med andra sidan av handkontrollen. Och det bidrar med någonting väldigt särskilt. Medan, alltså, grundidén är att man ska spela det kanske själv. Men det blir också liksom ändå en väldigt speciell effekt när vissa saker händer i spelet. Som gör liksom att bara ena sidan fungerar. Och sen så tycker jag ju att A Way Out är ett otroligt, alltså, kreativt spel också. Och jag vet att Jimmy har liksom påpekat 80 gånger att, ja, men de gjorde så i Splinter Cell innan. Ja, men för mig spelar inte det någon roll, för att jag hade jätteroligt med det. Jag tyckte att det var en spännande twist. Och jag gillar också i Takes Two, även att jag precis som Jimmy tycker att berättelsen var kanske inte riktigt det mest spännande. Jag tycker liksom att det är väldigt kul spelupplevelser. Alltså, det är spännande moment. Det känns som att det liksom verkligen har tänkts till hela vägen.
Mm.
Jag hade velat prata med Josef Fares om just den mekaniken i Brothers. Det här med att du liksom styr varsin spel, liksom person med olika stickor. För att den idén är så bra. Du vet, liksom bara så här att, wow, du får verkligen fram liksom hela poängen med spelet i hur du kontrollerar det.
Ja,
precis.
Och sen så, sen dess har han ju inte riktigt gjort det.
Nej, men han har ju gått in mer i kooperativa, ja, och dessutom
men,
liksom...
Men jag hade velat liksom fråga så här, hur tankegångarna går. Mm. Liksom, okej, du gjorde det här. Varför? Du vet, liksom så här, vad tänkte du? Hur ville du liksom förmedla den här? Och hur kom du liksom fram till att det skulle liksom ligga i kontrollmetoden? Mm. Och sen kanske det bara var så här, happy accident. Vad vet jag? Men det är liksom, nej. Det är väldigt imponerande med Brothers, tycker jag.
Mm, nej, men verkligen. Jag tycker om det jättemycket. Alltså, jag tycker om... De spelen, alltså överlag.
Jag är bara glad att den studion får liksom leva.
Ja.
Ja.
Det är liksom, att det är svenskt.
Mm. Och jag vet att It Takes Two har fått förvånansvärt mycket skit. Har jag liksom hört från många andra poddar till exempel jag lyssnar på. Men jag tycker att det är ett jätteroligt spel.
Jag hör bara praise för det spelet.
Det är vi bittra svenskar.
Mm, precis.
Och välförtjänt tycker jag. Liksom, att jag tycker det är ett underbart spel. Och jag ser fram emot detta. En kul premiss liksom, att man spelar två olika liksom, typ, författare av fiction som får sina världar sammanvävda av en olyckshändelse. Så vi har en som skriver fantasy och en som skriver sci-fi. Och helt plötsligt så är vi liksom i ett sci-fi-landskap och slåss mot drakar. Liksom. Det verkar jättekult.
Mm. Jag undrar hur de kommer ta de här båda världarna och liksom på något sätt slå samman dem vid något tillfälle.
Mm.
Liksom så att det bara this is fucked up typ.
Ja, men det är ju liksom roligt också naturligtvis med tanke på att det är ju två genrer som konstant jämförs.
Mm.
Och precis som jag nämnt tidigare, liksom kursen som vi hade först i skolan där vi ägnade oss åt skrivande, den exkluderade de grejerna bara för att vi liksom skulle alltså, gå bort ifrån det. Och det är ju bara för att de två genrerna alltså konkurrerar ut så mycket annat i liksom vad folk vill skriva. Så det är liksom kul mekaniskt förmodligen, men också kul tematiskt.
Mm.
Tala om co-op, så Overcooked-teamets nästa spel, Stage Fright, visades upp också. Det såg trevligt ut.
Jag har faktiskt ingen åsikt om det.
Jag gillar stilen på det. Alltså, man såg inte så mycket av själva spelet, utan det var ju mer en typ introduktion till karaktärerna. Men just att vi har...
Jag kollar här på en beskrivning bara. Så här, Overcooked Studio reveals Stage Fright, a co-op escape room game inspired by Luigi's Mansion.
Ja.
Det lät betydligt mer spännande än vad det såg ut att vara.
Precis. Så väldigt lite av liksom... av faktiskt spel man fick se i det, men Overcooked är skitkul och kaotiskt kul, så att det ser spännande.
Overcooked är helt fantastiskt, alltså det är en så bra idé, Overcooked.
Ja. Jävligt weird Game of Thrones-spel som ser så.
Jag tror det är bara till mobil, va?
Mobil?
Ja, jag tror det är ett mobilspel.
Va?
Okej.
Okay. Nej.
Jo. Jag är nästan helt säker på att det kommer till mobil.
Bara?
Nej, mobil och... Var inte det som var till mobil och annat? Jag ska kolla.
Det såg lite för ambitiöst ut för att bara vara liksom...
Ja, alltså, dagens mobil är jättekraftfulla. Det är liksom... Det är helt sjukt. Vi ser. Ja, Kings... Nej, vad hette det?
Jo, men det hette väl det?
Nej, det hette något annat. Ska se.
Någonting med King,
ja,
i alla fall.
Det hette Game of Thrones, Kings Road bara. Varför att det var till mobil?
Game of Thrones Kings Road heter det. Men i alla fall, det var weird för att man ser liksom den här karaktären som är förmodligen då skapad för det här spelet som är insatt i alla möjliga olika situationer från serien. Jag bara, jag minns inte honom i de här scenerna.
Mm. AOS och iOS. Vad är AOS?
Android OS. Antar jag. Eller?
Heter det Android?
Ja, men jag tror du har rätt.
Ja.
Vad märkligt.
Så att, ja. Men alltså, det verkade väl också som att typ skådespelarna är samma som det var i serien, eller?
Det lät, alltså, det lät definitivt
riktigt
som,
bra imitatör.
Ja, det lät som Kit Harington, ja. Och han...
Nikolaj Kostervaldo.
Ja, och han som var Varys, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men...
Ja, Cornet Hill.
Cornet Hill, ja, precis. Conleth.
Mm, nej, men det...
Conleth.
Conleth Hill, ja. Mm. Cornet. Ja, men det är mobilspel.
Spännande. Någonting vi visste...
Jag trodde att det var mycket större än så.
Alltså, det kan ju fortfarande vara jättestort.
Jo, jag vet, men det kändes ändå lite avigt att det var till en så begränsad plattform.
Frågan om det kommer till Apple Arcade eller om man ska köpa det.
Någonting som vi visste skulle visas i New Chile var Mafia, The Old Country.
Mm.
Och jag har inte så mycket att tillägga annat än att jag tyckte det var en spännande trailer och målar upp en väldigt härlig maffiaton.
Instämmer.
Jag...
Det ska heller inte vara open world, har jag förstått.
Okej. Okay.
Det piggar upp.
Det är i alla fall inte på det sättet som Mafia 3 var.
Nej, det hoppas jag verkligen. För att Mafia 1 och 2 var ju inte det. Alltså det fanns ju en öppen värld, men det var ju liksom en väldigt...
Tvåan var banne med perfekt.
Ja. Oh.
Det var verkligen så här, perfekt. Det är liksom så här att man existerar i den här stan, men vi behöver liksom inte göra massa konstiga grejer, utan det är liksom storyn som huvudfokuset. Och så kritisera alla det.
Ja, och så fick vi Mafia 3.
Och så fick vi Mafia 3, som var typ Far Cry Mafia.
Jag har inte tidigare riktigt varit sugen på den här serien, men The Old Country tycker jag ändå är någonting som jag kanske skulle vilja talla lite på,
ja.
Om jag ska vara helt ärlig. Det kan ju vara att det är placerat på Sicilien.
Ja.
De liksom är verkligen urplatsen för maffian i det här fallet.
Utspelar sig var 1900, alltså tidigt 1900-tal i alla fall. Med så här riktigt gamla jävla bilar och Tommy Guns och så här.
Ja, men det såg lite spännande ut. Det såg ut som någonting annat. Det kändes liksom som... Jag vet inte, en era som man kanske inte ser så jättemycket i spel.
Nej.
Det kan vara jag som inte spelar den typen av spel bara, men någonting kittlade till i alla fall och jag blir nyfiken faktiskt.
Jag med, storydrivet, liksom maffiadrama. Jag ser fram emot det. Blev också överraskad av att Capcom återupplivar Onimusha. Det är en serie som jag alltid velat testa, men som har inte blivit av för att jag liksom inte haft de... Det var ju störst på PS2-tiden. Jag hade ingen PS2. Men det ska jag definitivt hålla koll på. Ursäkta, jag är sjuk.
Sen får vi co-op Elden Ring också.
Det var definitivt oväntat att få en Elden Ring spin-off utannonserad. Vad heter det? Night Rain.
Ja.
De är noga med att säga att det är inte en uppföljare, det är en standalone typ spin-off på Elden Ring som är co-op fokuserat.
Run-based.
Grinats har du gjort på internet över det här.
Och att du inte skapar din egen klass utan det är förutbestämda liksom karaktärer du spelar som.
Mm.
Som har olika förmågor då.
Jag vet inte vad jag ska tro, annat än att jag reagerar på, okej, detta är ju liksom Elden Ring-världen, men jag tycker att jag känner igen monster och grejer från typ Dark Souls och rörelse, alltså din traversal är mycket mer lik typ Sekiro än Elden Ring, att du är mycket mer agile. Så jag vet inte vad jag ska tro om detta, men samtidigt så, alltså FromSoft har ju inte...
Jag tror att det kommer att vara en typ av mashup, säkert lite av olika grejer liksom. Och ett sätt säkert för dem att testa liksom mer. Nu har de ju multiplayer med andra spel, men liksom också gå in mer hur de liksom kan göra det lättare att spela tillsammans, kan jag tänka mig.
Mm.
Och jag kommer förmodligen behöva köpa det här på PlayStation 5 då. Annars har jag ingen att spela med.
Du blir Adam för att köra.
Ja, det kan vi göra. Så får du bära oss.
Men fan, Adam är ju... Han har ju tagit Radan helt legit. Du och jag tog co-op-hjälp.
Ja, då får ni bära mig i alla fall.
Ja, för att jag jävlar.
Den som har burit mig genom mitt Elden Ring-spelande, det är fan jävla Mimic Tear. Kommer aldrig glömma det när min Mimic Tear bara gjorde helt sjuka moves. Jag bara, fan, jag kan ju göra det där. Du vet, liksom, jag lärde mig att spela spelet av min Mimic Tear.
Ja,
det är så sjukt.
Briljant. Mm.
Så att ja.
Finaste Mimic Tear.
Ja, jag älskar Mimic Tear. Han är min homeboy, vet du.
Är något mer? Alltså, jag har två mindre grejer som jag definitivt vill spela. Först är ju ett nytt 2D Ninja-guiden från skaparen av Blasphemous. Som ser jävligt spännande. Det här visades under pre-showen. Så det kan kanske många har missat. Jag hoppas att det inte är ett Metroidvania bara för att det är Blasphemous utvecklare. Jag vill ha liksom ett ordentligt bara liksom, bana på bana Ninja Gaiden-äventyr som kommer kicka mig av. För att alltså, 2D Ninja Gaiden-spelen är ju betydligt svårare än 3D Ninja Gaiden-spelen. För mig i alla fall. Jag är inte lika bra på de här old school-spelen. Jag har ju länge hoppats på att få ett Ninja Gaiden 4. Men det här får väl duga och det ser faktiskt väldigt bra ut. Och sen ska vi se vart det är. Rematch. Första gången jag blivit sugen på ett fotbollsspel. Och det är Sifu-utvecklarna och man ser deras liksom animationsprowess i det här. Och en grej som detta är ett multiplayer-spel 5v5. Där...
Snacka om tvära kast.
Ja. 5v5 där varje spelare då kontrollerar sin egen fotbollsspelare, vilket jag tycker, alltså det är typ Rocket League fast riktig fotboll.
Jag är med.
Väldigt, ja. Jag tycker det här borde vi spela när det kommer för att, liksom att kunna passa så till sina kompisar snarare än att jag passar till mig själv där jag kontrollerar hela laget. Jag tycker att det för mig blir det lite överväldigande och det känns inte...
Men tekniskt sett så borde du kunna spela FIFA med alla spelare, eller?
Det kanske man kan.
Vad sa du just?
Om du spelar FIFA idag kan du inte ha en sån stor liksom, pool av människor där alla spelar varsin spelare.
Jag vet inte om det fungerar så.
Kan man köra 11 mot 11? Alltså,
jag vet ju att det inte fungerar liksom så om man spelar själv. Men jag tänkte att jag vet, tidigare kunde man i alla fall låsa fast en position du spelar som. Så att liksom så här, spelar jag NHL och bara vill spela målvakt så kan jag göra det. Liksom.
Ja, man kan ju göra det i karriären, hör jag för mig. Att man kan spela liksom en specifik spelare.
Men det kanske inte
man kan välja antingen det eller att man vill vara coachen.
Men det kanske inte funkar online i FIFA. Jag har aldrig spelat FIFA typ. Och senaste NHL jag spelade var 2008. Så.
Ja, nej, men och det ser liksom så där, det är stylistic och det har liksom coola liksom bakgrunder på banorna. Det är liksom som en stor dome med projicerade typ så där, det var en tropisk bana så att det är liksom inte hyperrealistisk fotboll utan mer stilistiskt alltså Rocket League när vi spelade det var ju asroligt så det här kan nog...
Det var skit. Det var verkligen jätteroligt. Och jag tycker det roligaste med det här också är för att sportspel har ju varit rätt så liksom tråkiga. Alltså om man tänker tråkiga delen av sportspel har ju varit ganska länge nu. Liksom, man har inte riktigt experimenterat med typ olika typer av fotbollsspel eller hockeyspel. Det finns liksom, jag kommer ihåg på Xbox Live Arcade så kom det här 343 NHL Arcade. Så skulle liksom vara mer som typ de gamla 2D-hockeyspelen fast det var 3-mot-3 då. Och sen så fanns det lite roliga lägen. Vilket var jättekul. Och sen så på mitten av 2000-talet så kom det ju liksom typ FIFA Street, NBA Street som var liksom lite mer mindre seriösa.
Mm.
Och det görs ju inte riktigt längre. Så därför tycker jag att det här verkar liksom vara väldigt kul då. För att det liksom... Även om inte gör någon fotbollsfantast så är det fortfarande kul liksom att spela. Alltså det är fortfarande kul att tävla. Mm. Och jag bryr mig inte så mycket om stora FIFA-spelen med de jävla man puttar bollen från sida till sida. Utan det här är lite mer action. Så Rocket League var ju asroligt.
Liksom. Ja, Rocket League fick mig att fatta, liksom förstå min pappa. Liksom när han kollar på sitt favoritlag och liksom då gör mål. Och han bara typ skriker som en jävla vild människa. Och så sitter jag där och jag bara, vad fan, alltså...
Och det är så många gånger man bara reste mig från soffan och bara, wow!
Ja, precis.
Man fick mål, du vet, det var helt sjukt. Så att det, ja, nej, men det är absolut, det är lätt med på att spela. Nu har inte jag spelat så mycket Sifu. Vi streamar ju det ett år.
Mm.
Och jag fick testa på det och det kändes rätt nice. Sen har det bara inte blivit att jag faktiskt har spelat mer av det. Jag borde göra det någon gång.
Svinbra. Och en sista grej, Project Century. Ah, okay. Jag vet.
Ja, från Like a Dragon-utvecklarna.
Ja, det var det, va?
Så, yep. RGG Studios.
Utspelar sig i Japan 1915 när man liksom går runt och spör ner folk på gatorna. Det, det ser coolt ut. Det ska jag hålla ögonen på. Jag har inte mer att säga än det.
Jag känner mig lite som en dålig människa över att det inte var något mer i Like a Dragon-serien.
Ja, men då kommer, alltså de har väl...
Jag vet att de har jättehög frekvens på sina släpp, men när jag såg studion jag bara, åh!
Ja, det
var Like a Dragon på väg.
Det var någon som tweetade...
Jag vet, och det var ett som släpptes i år och ett som släpptes förra året.
Ja, men det var också någon som tweetade så bara, hur lyckas de göra ett nytt Yakuza-spel var sjätte månad?
Mm. Ja, det är helt galet hur hög frekvens de har.
Ja.
De sover inte, de äter inte.
Och dessutom så har ju faktiskt Yakuza Zero till 6 att spela också.
Jo, jag vet. Jag kommer framförallt spela Zero. Men sen så kommer ju det här pirat-Yakuza-spelet också.
Ja.
I jag vet inte
mars,
om jag kommer spela det.
Februari.
Det är inte januari
det
till och med.
En vecka innan Monster Hunter Wilds i alla fall.
Ja.
Ja, förlåt.
Men jag har köpt...
Ja, Jimmy, säg.
Alltså, jag har köpt Monster Hunter Iceborne, Oliver. Jag vet inte om vi kanske borde göra ett slag i saker och spela lite Monster Hunter innan Wilds kommer.
Ja, jag lär inte spela Iceborne. Men jag spelar jättegärna Monster Hunter Wilds med dig när det kommer.
Jag köpte Iceborne för att spela med dig, Oliver. Jag känner mig så
besviken. Ja,
du kanske borde fråga först.
Det har inte jag hört någonting om.
Jag tänkte att Oliver är min kompis. Jag bara, jag fixar
det. Alltså, jag känner att jag har liksom gått in i en vägg i Worlds. Liksom, för att jag fattar inte riktigt vad jag håller på med.
Och vem kommer då hjälpa dig?
Vi spelar Call of Duty varenda hela kväll. När ska vi ha tid att ta oss in i Iceborne?
Jag vet inte, jag har ambitioner.
Ja, ah. I pauserna när vi spelar Call of Duty.
Jag har ett system, Oliver.
Bara att byta konsol.
Det funkar. Det,
alltså, när Wilds kommer, då kör vi, jag lovar. Men
spela Ice på en skäl.
Jag vet att jag sa två spel och sen sa jag 3 spel och nu ser jag att det är ett fjärde. Men Dispatch tycker jag ser jättemysigt ut från Telltale-utvecklarna med Aaron Paul och Laura Bailey.
Gamla Telltale.
Former Telltale.
Ja, det är inte nya Telltale utan det här är som har arbetat på Telltale.
Mm.
Jag gillar också hur det ser ut. Verkar charmigt.
Mm. Och det ser inte ut som liksom alla andra Telltale-spel liksom rent grafiskt, så att det ser mysigt ut.
Mm.
Men vi har ju spelat grejer också.
Ja, vi lämnade Game Awards, och allt det där. Vi har spelat en massa grejer.
Ja, ska vi börja med Indiana Jones eller den här det största av dem? Antar jag att det är.
Det kan vi göra. Indiana Jones och den stora cirkeln.
Ja, hur långt har du kommit?
Jag tror att jag håller på att lämna Vatikanen just nu.
Okej, så du har inte kommit så långt. Amanda, har du testat?
Nej, det har jag inte gjort. Jag kanske kommer göra det.
Amanda har spelat Dicey Dungeons. Och COD.
COD, ja. Ja. Men COD får...
Du, jag har faktiskt klarat alla banor och sådant i Dicey Dungeons. Och det var inte lätt, kan jag säga.
Jag gillar det här, du har spelat Dicey Dungeons och COD. Ja, men hörru!
Jag har faktiskt också spelat A Little to the Left. Och jag har också börjat spela Wild Frost.
Mm.
Så det är så.
Vad tycker du om Indiana Jones, Oliver?
Jag tycker det är helt underbart. Det tar en stund att verkligen komma igång. Så det börjar med liksom en total återskapning av första sekvensen i första Indiana Jones-filmen. Vilket jag kände var liksom, det här känns lite weird. Liksom, det här är Alfred Molina, fast inte Alfred Molina. Och man kommer till Vatikanen och det är lite så överväldigande för att det är ett väldigt öppet spel där man liksom får röra sig och vissa delar av liksom den här öppna zonen är liksom så här restricted och man måste lära sig liksom vart man kan röra sig fritt och vart man behöver vara försiktig och hur liksom ditt, ska man säga, quest-system fungerar. Men när allt det där väl sitter och man verkligen kan hänge all sin liksom hjärnkapacitet åt att bara liksom utforska och lösa pussel och gräva upp mysterier, så känns det som bara liksom det ultimata Indiana Jones-spelet. Jag tycker att rent stilistiskt så har de verkligen fångat Indiana Jones perfekt. Allt från bara hur liksom när man kommer till en ny location och den liksom visas upp med ett stort jävla ascoolt typsnitt på skärmen och med hur man använder kameran och sin anteckningsbok och grejer och piskan givetvis. Det känns väldigt autentiskt Indiana Jones och Troy Baker gör ett jävligt bra jobb som en ung Harrison Ford i Indiana Jones.
Herregud, ja. Alltså jag sitter ju bara och kollar på Jimmy när han spelar liksom med ett halvt öga, men med tanke på att det bara är ett halvt öga så använder jag ju mer öronen.
Mm.
Och det är liksom som man måste så här kika över ibland, bara vad i hela? I synnerhet liksom när han går upp lite.
Ja, när han höjer rösten lite, då är det så här, det där låter inte som Troy Baker.
Vilken imitatör.
Ja, för att annars när han pratar ganska lågmält, då tycker jag att det är ganska tydligt liksom, att det är Troy Baker, även om det är... Liksom...
Han bryter igenom ibland. Men inte tillräckligt så att jag bara, åh, det där är typ...
Nej. Men det är, så här, hade jag inte vetat så hade jag förmodligen inte tänkt på det. Men nu vet jag att det är Troy Baker och det är svårt att inte höra det. Men när, liksom, när han väl höjer rösten och liksom låter lite hög, då är det så här, det där låter exakt som Harrison Ford.
Mm, ja, det är imponerande. Och det måste ha varit läskigt för att det är liksom... Det är en väldigt... specifik röst som väldigt, väldigt många människor är väldigt bekanta med. Och att då liksom försöka göra den här rollen inte liksom som Troy Baker utan som man typ låtsas vara Harrison Ford och gör Indiana Jones. Det kan inte vara jättelätt. Men när han gör ett jävligt bra...
Hög prestige.
Mm. Och jag tror att det är nog vissa saker som inte kommer funka för alla och det är nog dels då liksom den här öppna strukturen som jag tror kan komma i vägen för vissa. För att det är inte liksom...
Är någon av de här vissa med oss i rummet just nu?
Jag har hört liksom...
Jag skojar bara.
Jag vet inte vad du tycker.
I och med att jag inte naturligtvis brukar gilla öppna världar så mycket.
Aha, nej, men det är semiöppet. Du har stora banor i princip.
Jag tror inte att jag har riktigt spelat ett spel som Indiana Jones är. För det är liksom så här, det är ganska mycket fokus på stealth om du vill. Men det finns liksom inget fail stealth om du liksom blir upptäckt heller. Det är väldigt mycket pussel. Så att det liksom känns mer som typ någonting som typ The Forgotten City än vad det liksom gör någonting annat. Och sen har du de här stora banorna som känns som en Hitman-level.
Ja, jag tycker strukturellt får du mig att tänka på Arkanes Dishonored.
Jo, men i Arkane måste, alltså i Dishonored så måste du också välja liksom så här, typ att antingen så stealthar du, eller du behöver inte välja, du kan liksom blanda också, men det är väldigt hårt stealth. Eller så är det väldigt hård liksom att nu ska jag kötta igenom allting.
Mm.
Eller liksom en blandning av båda. Och Indiana Jones är ju inte så heller.
Nej, och Hitman är väl också en ganska bra, för att du kommer låsa upp liksom typ som en fascist kostym. Så att du kan röra dig fritt.
Ja, men det är, jag har fascistkostym. Ja.
Jag såg Jimmy mula någon med en flugsmälla häromdagen.
Ja, det gick.
Ja, det går.
Det här kommer ju inte funka liksom, att snacka honom i nacken med den här. Liksom, så att han stod med det.
Och jag gillar hur mycket av liksom, hur mycket föremål det finns i miljöerna som du kan dra nytta av på något sätt. Liksom att det finns så många olika sorters tillhyggen som du kan banka in skallen på någon stackars, eller ja, stackars, någon fascistjävel. Och senare då när man kommer till grisar så är det nazister.
De stackars fascisterna.
Det är liksom Mussolini med på ett hörn och sen så kommer nazisterna och då blir det ännu roligare att banka skiten ur dem. Och du har liksom din revolver och du kan plocka upp fiendernas skjutvapen och jag tycker att på ytan så är liksom striderna oerhört simplistiska och liksom för att du kan liksom bara veva dina nävar och liksom få ner de flesta men när jag börjar Och det, de har fått till det här Indiana Jones-våldet perfekt, där det är liksom lite slapstick nästan, du vet. Det här ögonblicket när Indiana Jones och en jättestor liksom hejduk slåss och Indiana Jones slår honom på bröstet och snubben inte reagerar, och det är liksom ett ögonblick när Indiana bara oh, I'm fucked. Och sen så liksom börjar de liksom, åh, det ligger ett vapen här, och så börjar de bråka om vem som ska få tag i vapnet och så. Ah. Det är liksom alltid liksom en viss humoristisk underton i våldet i spelet. Och sen så du kan banka in om en flygsmälla eller en batong eller en kvast. Liksom allting som du kan plocka upp i världen, och det är många olika saker kan du liksom använda för att bonka ner någon. Och sen kan du lära dig också att använda piskan för att göra stealth takedowns. Så det blir liksom en kul loop sen då när du är mer öppen konfrontation, att du bonkar ner en snubbe med jag vet inte, en gitarr exempelvis, och sen använder du piskan för att liksom strypa en jävel, och sen så blir du upptäckt och honom, så använder du piskan för att dra till dig honom, och så liksom pang 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 slår honom i ansiktet, och så plockar du upp hans k-pist och liksom skjuter nästa snubbe, och när ammon på den är slut så kan du liksom använda det tomma vapnet för att bonka ner nästa jävel, och liksom jag tycker att stridnan liksom när de operera på den nivån är jävligt kul. Men fokuset är alltid på liksom pussellösning och utforskandet, vilket känns väldigt Indiana Jones. De har inte gjort ett Uncharted av det.
Nej, och det känner jag ganska skönt liksom att det inte är det. Och det känns som också det här spelet är så som jag ville, typ att Tomb Raider eller Uncharted skulle vara strukturerat mer åt det hållet. Sen så Uncharted, det kan ju också vara rätt så kul att det är liksom så fartfullt, för att hittills, jag är fortfarande i Vatikanen, vilket är liksom den största stora kartan, och det är det att storyn har liksom inte hookat med. Nej. Det var väldigt så här mycket så här, ah, men den här blev snodd, och sen så hade du en liten sekvens där, och sen så hamnade du i Vatikanen och det bara här, och man bara va? Vad vill du att jag ska göra här liksom? Det är liksom allt är öppet, jag har inte koll på någonting, och det är först nu liksom, nu känner jag väl liksom lite att, ah, men nu fattar jag liksom strukturen, okej, nu kan jag liksom väva in med det, och sen har inte jag någon koppling till Indiana Jones heller. Jag har sett den fjärde filmen för typ 15 år sedan. Så att för mig är det inte så, jag är Indiana Jones. Jag är så här, bara jag spelar som Indiana Jones. Liksom. Han är som vilken snubbe som helst typ. Så att jag saknar ju den grejen också. Men jag gillar ju verkligen fokuset på pussel.
Ja, och det är bra pusseldesign tycker jag. Generellt.
Och att de inte, det är liksom inte så här, åh, här kommer du till en tomb och den är optional. Utan det är så här, nej, här ska du vara.
Precis.
Det här är det som spelet handlar om, och det gillar jag väldigt mycket.
Och man är inte alltid i dödsfara som liksom Tomb Raider, liksom att jag måste hela tiden typ bandagera mig för att jag blir spetsad hela tiden. Och liksom, alltså det är lite mer lättsamt. Bra writing, bra... Och Machine Games är ju, de är ju duktiga på det här med liksom minnesvärda skurkar och grejer. Om man kollar på Frau Engel och Death's Head i Wolfenstein. De här skurkarna, Gantz och Voss och den här jätten som jag inte vet om han har något, men Tony Todd spelar jätten. De har en väldigt commanding presence, och mellansekvenserna är väldigt välregisserade och välskrivna. Jag tror att för att nästa liksom stora del du kommer komma till är Giza. Och jag tror att det var liksom vid den punkten när jag kom inte in en bra bit där jag bara, alltså, jag tycker verkligen, verkligen, verkligen om det här spelet. Och innan liksom för Vatikanen var, okej, jag kände lite som du där i början, liksom att jag vet inte riktigt vart jag ska eller liksom vad jag håller på med, liksom jag hade velat ha en lite mer linjär upplevelse just nu. Men man kommer in i liksom hur spelet är strukturerat, och man behöver inte tänka lika mycket på exakt att lära sig sin plats i världen och sin relation till den. Jag är på den tredje liksom öppna zonen, och jag tror att det finns tre sammanlagt. Så jag börjar närma mig slutet, antar jag. Men ja, alltså, jag tycker om det jättemycket.
Ja, nej, men jag, du sa ju till mig typ att det här är typ ditt drömspel. Liksom bara för jag har sagt så jag vill inte vara så styr.
Nej, det var liksom inte exakt så jag sa. Det här är bara liksom, nej, varje gång det... du spelar liksom typ ett Uncharted eller ett Lara Croft eller whatever, så säger du, jag vill skjuta mindre och liksom lösa mer pussel. Och det här är ju vad det är. Sen om det liksom inte liksom, det har inte lika kul action som Uncharted exempelvis. För att Uncharted gör actionen väldigt bra. Men för vad det är, jag tycker liksom att de har verkligen, de har gjort ett jävligt bra jobb med att föra över Indiana Jones-upplevelsen till, väl Adam sa det, att det här är för Indiana Jones vad Alien Isolation var för Alien. Liksom att det bara känns som att man kliver in i en av de här filmerna. Så ja, nej, jag tycker om det jättemycket. Det är inte perfekt givetvis. Alltså det har liksom sina... Man får springa en del. Liksom, ifall man verkligen vill göra allting. För att det finns collectibles och grejer. Då är det en jävla massa springande fram och tillbaka. Men jag... jag tror att jag kommer plocka allting. Jag vet inte om jag orkar det.
Man kan ju återbesöka delar också eftersom man har åkt därifrån, vet jag. Men jag tror att jag missade ett sidequest nu i Vatikanen. Okay. För att det fanns liksom ingen indikation på att när du gör det här uppdraget så är det liksom, då är det klart. Och sen googlade jag en grej också på det sidouppdraget. Jag bara så här, det är en bild jag behöver ta här. Och då bara, men du ska göra det här uppdraget. Så kommer du liksom se det automatiskt. Och jag bara, men bra, då behöver jag inte bekymra mig. Det var ju fel.
Ja.
Vilket jag stör mig på jättemycket. Det var så här bara, guide, you lied to me.
men jag gillar spels progression system också. Att istället för att det är liksom att allting du gör ger dig XP. Och sen har du ett stort skillträd där du liksom låser upp arbitrary grejer. Så har du att det är knutet till utforskningen i spelet. Liksom att du hittar typ böcker, handböcker som översätts till en ny skill.
Och sen så får du liksom poäng för att låsa upp dem, så får du antingen hitta typ notes eller typ fotografera, precis, och liksom så här dokumentera egentligen i resa.
Ja, precis. Och så du har din kamera liksom och du får en liten ikon uppe i högra hörnet när du är nära någonting du kan ta en foto på. Och många gånger är det liksom, det kan vara karaktärer. I Vatikanen finns det många katter du kan ta bilder på som ger dig poäng. Mm. Men också liksom när du kommer till Sixtinska, vad säger man, Sixtinska? The Sistine Chapel. Så liksom att sådana här historiska platser får man så här poäng för att dokumentera. Sen kan du kolla på den här bilden också. Du har liksom din handbok och liksom alla de här notesen sorteras smidigt där. Och ja, mycket liksom environmental pussellösning som jag tycker är jävligt kul.
Och sen en annan grej, att det är väldigt långsamt liksom, bara rent hur du styr Indiana Jones, liksom du klättrar långsamt. Det är liksom ingen Nathan Drake som bara så här, typ hoppar 3 kilometer från en klippa till en annan och tar dig fast med fingertopparna och bara svingar dig upp, och utan det är liksom så här, det är en gammal gubbe, en gammal gubbe egentligen, men han känns som en gammal gubbe att styra.
Han är en professor.
På något sätt så känns det så här att hade inte Red Dead Redemption 2 kommit ut och varit så liksom så att du spelar som en cowboy, du är ingen actionhjälte egentligen utan du är långsam, vårt spel är slött. Så känns det lite som att men man kan göra så och det är liksom inga problem.
Kanske.
Sen vet inte jag om man tycker om det. Det var bara en tanke som slog mig. Jag bara så, men det liksom känns mer som Red Dead i det avseendet, liksom att du spelar som en människa som inte är någon liksom akrobat. Och är helt liksom outstanding i sina rörelser. Vilket kan liksom bli lite jobbigt ibland när man ska liksom gå upp för en steg. Eller kanske man säger att du tar det tid. Liksom. Men liksom, det känns som en människa. Och det går bra liksom i det här spelet. Som det är ett långsammare spel. Du är ingen actionhjälte egentligen. Utan du,
och det delar väldigt mycket DNA med Chronicles of Riddick. Escape from Butcher Bay. Som kom för massa år sedan. Och blev mottogs jätteväl som liksom en av de bästa så här filmlicensspelen som har gjorts för det laget. Det är strukturerat väldigt liknande och uppenbarligen liksom baserat på en filmserie med en väldigt känd liksom protagonist. Så Vin Diesel är första och sen Harrison Ford är detta. Och relationen då mellan första och tredje person. Att när du svingar dig eller när du klättrar eller de här grejerna så får du se hela din... Det går ut i tredje person. Men resten är första person. Och ja... Fokus på hand-to-hand combat.
Mm.
Det är synd för Escape from Butcher Bay går liksom inte att köpa någonstans idag. Jag tror inte ens
den typ remake eller inte någon remake eller remaster de
gjorde. Dark Athena, nej. Nej, inte vad jag kan hitta i alla fall. Det fanns på, jag tror att det fanns på Good Old Games ett tag, men det har tagits bort.
Vem var det som gav ut det?
Så det var ju Starbreeze som gjorde det. Ja, Machine Games är ju typ mycket före detta. De
ja,
delar
precis.
Ju liksom.
Men det känns som typ det hade kunnat vara typ Activision.
Escape from Butcher Bay.
Jag tror det är bakåtkompatibelt på Xbox att du skulle kunna spela om du hade en skiva.
Vivendi Games var det.
Ja, men det måste ju vara... Det är Activision väl?
Jag vet inte.
Vivendi köpte ju Activision, så jag vet inte riktigt om de... det är kanske en licens de inte har då ändå. För att Vivendi ägde ju Activision, så det var ju Vivendi Activision. Och sen köpte de ut Vivendi, så det blev Activision, och sen köpte Activision Blizzard. Eller om det Activision köpte Blizzard, och sen köpte de ut Vivendi. Jo, så måste det vara. De köpte Blizzard, och sen köpte de ut Vivendi, tror jag.
Möjligt.
Då finns det ju en chans liksom att det kan komma tillbaka, tänkte jag. För att det är ju massa andra så här Activision-spel som inte går att köpa som har börjat fått nya typ Steam-pages och grejer. Jag kan ju tänka mig att Microsoft, det är en grej de skulle kunna lägga till i Game Pass till slut.
Ja, förhoppningsvis. Men, så just nu verkar det som att det inte är bakåtkompatibelt på Xbox. Och man kan inte köpa det på någon digital storefront på PC någonstans. Men ja. Nej, men alltså, jag tror att du, när du, för Indiana Jones har varit ett sånt spel som ju mer tid jag har spenderat med det, desto mer har jag liksom bara fattat vad de försöker och kommit in i deras liksom designtänk och uppskattat det mer och mer. För det var inte liksom kärlek för första ögonkastet.
Nej, och som sagt, det var ju samma sak egentligen med första Wolfenstein de gjorde.
Ja, men...
Det var ju också lite så här taskig början. Med tanke på hur jävla bra det spelet
precis,
är.
Precis, man... Det startar som en ganska generisk liksom... typ old school World War II shooter. Och sen så bara... Åh gud, jag förälskar mig de här karaktärerna. Och det här narrativet är asbra. Och liksom... Så att... Ja... Nej, Uppsala inget. De är bra.
Mm. Very nice.
Nästa spel vi ska prata om. Ska vi ta, vad var det du hade, Amanda?
Alltså jag behöver inte säga så jättemycket om det. Jag har spelat ett litet spel som heter Little to the Left. Det är lite så här meditativt pusselspel mer eller mindre som handlar om att sortera saker. Det är ju liksom inte riktigt lika starkt som Unpacking om man säger så. Men det var liksom mysigt att bara sitta och pilla med vissa saker och sätta saker i olika tydliga linjer eller sortera efter färg och form och liknande. Det är liksom ingenting jättestorslaget eller någonting som jag är jätteinvesterad i. Men det är liksom mysigt att ha lite som ett mellanspel efter att ha spelat så himla mycket Dicey Dungeons, helt enkelt. Nu sitter Jimmy och flinar åt mig. Ja, jo, men det också naturligtvis. Men jag bara kände att jag visste inte riktigt vad jag ville spela. Och då hade jag liksom det här till mitt förfogande, så att säga. Och sen så har jag efter det också börjat på ett spel som heter Wild Frost, som är ett... roguelite deckbyggarspel helt enkelt. Med fokus på kortspelsstrider. Jag har inte så jättemycket att säga om det i och med att jag precis har börjat på det. Men ni skulle ju prata om ett annat spel.
Ska vi gå in lite på mouthwashing då?
Det kan vi, jag är så förvånad för jag... Hur började du spela på det?
Jag lyssnade på Sacred Symbols, Colin Moriartys podcast.
Lyssnade på Sacred Symbols?
Sällan, men det händer. För när jag har slut på Kind of Funny-grejer att lyssna på så kan jag bara dra igång någonting för att... När jag gör sysslor hemma eller spelar typ något hjärndött så gillar jag att lyssna på någonting. Och deras podcast brukar vara typ 4 timmar lång per avsnitt. Så att liksom man får mycket kan man säga, kött på benen.
Man lutar för pengarna.
Så där ligger vi i lä.
Ja, precis. Och då var det...
Ett tips att du skulle kunna lyssna på Noclips podcast.
Ja, det finns säkert jättemycket skitbra podcasts. Och Noclip. Men jag gillar ju deras dokumentärer så att...
No, den heter Noclip Crewcast. Den är väldigt lik en annan podd du inte har lyssnat på. Men den känns liksom som en typ inkarnation av Idle Thumbs. Som var en av mina favoritpoddar innan den inte släppte avsnitt mer.
Mm.
För att de flyttade och började arbeta på Valve.
Ja, okej. Okay, ja.
Och då hade de inte tid att göra podcast.
Nice. Jag tycker Sacred Symbols är rätt bra. Jag vet att Colin Moriarty har ju liksom det här riktigt om att vara liksom typ det här högertrollet i speljournalistvärlden. Han fick mycket skit för den här typ dåliga skämtet han gjorde om kvinnor på så här, internationella kvinnodagen eller vad fan det var. Men han är vettigare än vad liksom...
Ja, alltså han kan ju sin PlayStation.
Han kan sin PlayStation och han är inte så... Han är inte Trump-höger liksom, han är rimligt höger. Han är fortfarande pro-choice. de hånar liksom de här oskulderna som klagar på kvinnliga karaktärer i spel lika mycket som vi gör på våran podcast. Så att... Ja, nej. Ganska bra på...
Bra avsnittsnamn, rimligt höger.
Ja, men, jag lyssnade ju på... Alltså han var ju en del av Kind of Funny. Och han var ju med på Beyond, så jag lyssnade också mycket på honom. Mm. Jag tror att vi ska inte prata om Colin Moriarty egentligen, men ett problem var ju det att han var så kunnig inom vissa områden där de andra inte var kunniga, så att han liksom blev aldrig utmanad.
Nej, precis.
Och när han blev det så har han lite svårt att... Han kunde inte alltid ta det. Det finns en... det heter ju Game Over Greggy Show, och då är Aisha Tyler med.
Mm.
Där hon liksom typ ställer honom mot väggen. Inte otrevligt liksom. Men hon bara, nej men alltså du är en helt galen person. Sen han börjar liksom säga grejer. Och liksom vänskapligt så. Men det är liksom för att han blir så sällan utmanad i politiska frågor. I Kind of Funny. Som han blev liksom när en gäst kom in som faktiskt har koll på samma grejer då.
Mm.
Men
han har alltid sagt det, jag är republikan, men sen så liksom blev Trump vald och han bara, jag kan inte kalla mig republikan längre liksom. Så att,
och det republikanska partiet är liksom, alltså de sitter ju ett punggrepp i hela Trump-skaran och varenda liksom topposition politiker i det partiet verkar liksom bara smöra för det, för att det ger dem fördelar liksom.
Ja, i alla fall så Chris Reagan är ju med på den podden och jag tycker att han gör också bra grejer liksom bara på egen på YouTube exempelvis.
Jag vet inte vad det är för människa.
Nej, men han tog upp mouthwashing och sa att det är typ förmodligen mitt favoritspel i år. Och det är liksom det är psykologisk skräck. Ett 2 timmar långt spel. Som är svinbra. Och jag bara, okej, okay, ja, men jag har 2 timmar liksom. Det är... Absolut. Och psykologisk skräck. Jag gillar som skit. Och men, som sagt, när någon säger svinbra 2 timmar psykologisk skräck så bara, ja, men absolut. Det kostade $12 eller vad det var. Så jag skaffade det och körde igenom det i en sittning och blev... Väldigt imponerad. Jag kollade upp studion efteråt och det är tydligen en Stockholm-baserad studio. Vilket jag inte har någon aning om.
Oj! För det känns väl... Alltså jag har också spelat mouthwashing. Inte klar.
Nej.
det är ett av de här spelen som jag liksom där, typ, jag började igår kväll och körde en halvtimme liksom, och så bara, nu måste jag sova för att det här det går överstyr. Men det liknar väldigt mycket Blendo Games spel som också är liksom Mouthwashing är längre, men Blendo Games är typ spel på 5 minuter som är klippt som en jäkla typ film. De har, jag kommer fan inte ihåg vad det heter. De gjorde typ en heist, ett heistspel som är över typ 5 minuter.
Okay.
Där liksom man får spela igenom en jävla massa liksom klipp. Alltså det är jättesnyggt gjort verkligen. Mm. Och det är liksom, jag känner liksom inspirationen över hur Mouthwashing är strukturerat känns som ett längre Blendo Games spel.
Ja.
30 Flights of Loving gjorde Blendo Games. Och det är nog det som är det mest kända. Och sen typ Gravity Bone, lite sådana grejer. Quadrilateral Cowboy. Och det är liksom så här korta liksom spel.
Det här teamet heter Wrong Organ. Och Mouthwashing släpptes i september i år. Och det har överväldigande positiva Steam-recensioner. Det här är ett sånt spel. Man ska inte säga för mycket om liksom storyn och karaktärerna och vad som händer givetvis, för att det är verkligen ett sånt spel som man ska försöka gå in lite blind i. Men bara för att liksom snabbt måla upp en bild, så hela spelet, för det första så emulerar den här liksom PlayStation 1-grafikstilen.
Ja, det är fult som stryk.
Ja, det...
alltså det är verkligen skitfult, men
det har något.
Det är intentional liksom. Precis. Det är liksom, det är så obehagligt. Alltså, det är inte obehagligt så att, åh gud vad rädd jag är för att spela, men det är obehagligt, man känner sig olustig hela tiden.
Det är ett oerhört, och vissa scener i det här spelet är så jävla grisiga att man liksom bara men hela spelet utspelar sig på ett skepp, The Tupac. Och det utspelar sig från två olika perspektiv. Captain Curly och Jimmy. Så
som också kallas Jimbo ibland. Jag känner mig väldigt träffad där när man pratar med Jimmy.
Ja, eller Jim. Så till ytan så är det att det börjar med liksom en...
Alltså början är ju sjuk.
Ja, skeppet kraschar. Med en asteroid eller vad fan det är.
Alltså kan vi säga, alltså ärligt, alltså, jag känner att den hooken, hur det är så, vill vi berätta exakt vad som händer i början eller vill vi bara säga att vi har kraschat med en asteroid?
Jag tänkte inte gå in mycket mer på det än så.
Nej, okej. Okay. Det är fucked up
men,
i alla fall.
Men frågan är liksom, spelet berättas liksom, man hoppar från perspektivet då, från Captain Curly innan all den här skiten liksom gick åt helvete. Och då liksom the aftermath, så att säga, vi har kraschat och vi är fast. Och som Captain Curly så jag försöker navigera detta utan att säga för mycket. Jimmy är den som efter den här olyckan tvingas ta upp liksom ansvaret som kapten. Och under spelets gång, för man hoppar liksom 5 minuter innan kraschen till en månad efter kraschen. Och sen en vecka innan kraschen. Och sen 2 månader efter kraschen. Så att det är liksom väldigt typ Tarantino-esk liksom, i att det är väldigt okronologiskt, icke-linjärt berättande. Så att, och spelet liksom kontinuerligt liksom avslöjar fler och fler detaljer som låter dig pussla ihop vad det är som har hänt. Och jag tror, liksom en stor fråga är liksom, vad var det som hände med Captain Curly som ledde upp till den här liksom katastrofala händelsen? Blev han bara liksom knäpp, eller är det någonting under ytan som har hänt där? Och vem är Jim, och hur, vad drivs han av? Vad är hans liksom agenda under allt? Och liksom, vad har hänt med de andra? Det är typ 5 karaktärer i spelet.
Och sen har du hela den här, så här, varför är de ute på uppdraget, det är liksom ett stort företag, vad är det de fraktar?
Precis,
det
är de liksom... är fraktskepp liksom. Och besättningen vet inte vad man fraktar, och det är liksom en fråga som ställs väldigt tidigt. Och titeln Mouthwashing är, men det låter ju jävligt weird för den här typen av liksom, så här, alltså psykologisk skräck. Men det uppdagas liksom, och det makes sense allt eftersom. Och när man är klar så sitter man bara där och bara, holy shit, vad bevittnade jag just? Det påminner lite om Space, 2001 Space Odyssey. I att allting, ingenting skrivs på näsan på det liksom, utan du får pussla ihop en del av liksom händelseförloppet själv.
Och det är inte svårt att hålla koll på, i alla fall inte hittills, för jag är säkert över halva nu. Ja. Och det, jag tycker inte att det är svårt liksom att så här, dra paralleller liksom, att så här, bara, jag känner mig helt lost, utan det är verkligen så här att...
man hänger med, och som sagt det är 2 timmar långt, så att det är liksom nästan inget fett på det här skelettet, utan det är liksom bara substans på substans, och liksom mycket, som sagt det är psykologisk skräck, så att liksom det är mycket så här, weird grejer som händer som går djupare på de här karaktärerna, psyken och det är alltså det är en 2 timmar lång resa i helvetets tarmar i princip. Det är verkligen alltså becksvart.
Alltså det börjar ju redan, alltså okej, jag ska inte spoila för mycket, men när du startar spelet så får du liksom en liten textrad så här, it's gonna hurt.
I hope it
hurts. Det är liksom där, det är där vi är.
Ja.
Och det jag tycker är så himla häftigt med mouthwashing, det är verkligen så att jag tycker det visar liksom vad som är liksom möjligt med spel.
Mm.
Det här är liksom inte ett traditionellt spel i det avseendet att vi liksom sitter, ja men typ, ta Indiana Jones, det är ett väldigt speligt spel egentligen. Du liksom löser pussel och sådana här grejer, men alltså, det här är inte det. Egentligen.
Liksom. Även om jag i slutändan också kände liksom att om du har tagit exakt det här manuset, den här berättelsen och presenterat den på samma sätt liksom i den här kronologin, så hade det funkat skitbra som en film också. För att liksom gameplayet är inte, det är inte jätteinvolverat. Du rör dig i första person och du klickar på olika saker liksom, det är typ vad är det mest invecklade du gör, det är liksom att sätta ihop en födelsedagstårta i princip. Liksom att...
Ja, men alltså, du kan behöva ha ett visst föremål som du ska använda på någonting annat, men det är sällan du liksom känner att du går runt på det här skeppet och bara, vad fan ska jag göra?
Och skeppet är väldigt litet, så att du liksom du blir bekant med de här korridorerna ganska snabbt. Jag var väldigt imponerad av det och glad över att jag bara bestämde mig för att ta mig an det, för att det är inte ofta jag sätter mig på Steam liksom. Det finns inte på konsolen nu. Jag vet inte om det kommer komma till konsol, och jag är primärt en konsolspelare, så att jag sökte liksom upp det här spelet specifikt bara för att jag hörde Chris Reagan höja det till skyarna.
Ja, nej, men det är bra. Jag spelar ju på Steam Deck. Och jag gillar det också. Och du borde kolla in 30 Flights of Loving. Det brukar ofta vara på rea. Och det är liksom jättekort.
Vad heter det? Sa du 30?
30 Flights of Loving.
Okej. Okay.
Finns också på Steam. Brukar inte vara dyrt. Så att, bara liksom så här, för det är också så här kul att se på att oj, det här gjorde någon ett spel av liksom. Och det är jättekort. Jättekort. Men så jag rekommenderar också mouthwashing. Och som sagt, ju mindre man vet om det, nu vi har nästan sagt för mycket redan liksom. Men det är,
ja, men ja, nästan.
Det är värt att spela. Men jag spelar ett annat spel. Jag, som sagt, jag försöker liksom hinna med så mycket som möjligt nu innan årets slut, så att jag spelade...
Har vi inte märkt?
Nej. Jag spelade ett spel som släpptes tidigare år som heter Minishoot Adventures, som är typ ett... Jag tänkte säga, det är lätt att säga så att det är ett Metroidvania, men Oliver blev så superminne så att det var Metroidvania för de inte han spelade. Så att det är typ som ett schmupp-Zelda. Där du liksom spelar som ett litet rymdskepp. Och... det har hänt någonting som gör att du typ måste rädda dina skeppskompisar typ. Och så är du liksom på en karta och du låser liksom upp nya förmågor som gör att du går in i typ tempel och sen så löser du lite små pussel och så möter du någon boss och sen så har du en ny förmåga och sen så går du vidare till nästa liksom. Det är 4 bossar du ska döda innan du liksom kan nå slutet så att säga. Och så undersöker du den här kartan och så hittar du nya föremål och förmågor och allt sånt. Du får mer HP och sen så Väldigt mysigt. Och just att det är liksom det här bullet hell top-down liksom spelet. Och nu säger jag bullet hell med citattecken. Det är liksom inte så svårt liksom. Det finns vissa kniviga situationer där det liksom kommer ganska mycket kulor. Men det är liksom inte som man sett de här typ mardrömslika sekvenserna när någon liksom galen japan bara sitter så här bara, det är millimeter här emellan som jag kommer emellan. Men det är liksom lite annorlunda, för annars är det vanligt att du är en kubbe och så har ett svärd typ. Eller så skjuter du som Samus. Och så har du liksom en sån 2D-kart medan det här liksom top-down. Så väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Inte så långt, tog typ 9 timmar att klara ut, vilket är kort för den här typen av spel egentligen. Och då typ 100% i allt, vilket inte är möjligt. Eller, du behöver inte göra det, menar jag. Så det rekommenderar jag också. Finns också på Steam än så länge.
Jag väntar ju på att det ska komma till konsol. Jag vill så himla gärna spela det, det verkar jätteroligt.
Mm. Det är verkligen supermysigt. Och sen just det här att du har typ vissa RPG-element i det. Liksom att du levlar upp dina grejer som du får. Men det är liksom inte som att du måste levla upp dem för att typ ta dig vidare. Utan det är så här att ja, men du får den här förmågan och den finns det 3 nivåer på den så du kan levla upp. Liksom. Så att det är väldigt nice. Och så hittar du hjärtdelar så du kan få med HP som i Zelda och lite sådana grejer.
Ja, alltså,
det rekommenderas starkt.
Jag tror att jag ryggar tillbaka när du sa Metroidvania för att jag har precis tagit mig igenom och äntligen får jag säga Hollow Knight. Vilket jag är glad att jag gjorde det för att det är ett väldigt bra spel. Men liksom, alltså... En ganska betydande liksom chunk av den speltiden hade det var bara jag som ändlöst bara, vad fan ska jag i ren frustration? Så att jag tror att jag är Metroidvaniaed out fram till Metroid Prime 4 kommer. Eller Silksong om det skulle släppas innan dess. För Silksong...
Ja, vem vet om Silksong ens existerar längre?
Alltså, man börjar ju undra liksom, har de bara... Jag känner inte för detta. Det är typ George R. R. Martin liksom. Bara, jag vet inte om jag kommer bli klar med den boken.
Ja, jag vet. Vad fan?
Hans senaste uttalande var, jag vet ärligt talat inte om den blir klar. Och det är liksom, ja, det är här, en bok efter.
Han vet inte om, ja exakt, han vet inte om han blir klar med den boken. Då bara, finns inte en chans att den sista ens blir klar.
Jag tror att faktumet att den här serien blir klar liksom innan han blir klar tror jag har tagit ut tjusningen lite. Någon annan har berättat hans berättelse nu liksom.
Nej. Det gjorde de inte rätt.
Nej, det är ju det som är tragiskt också liksom att
Men jag tror att det blir ännu större press på honom än vad det var redan innan liksom. Med tanke på att det blev ju lite av ett debacle med sista säsongen och att han då på något sätt måste gå in och rädda den här situationen som han liksom påbörjade, mer eller mindre.
Man får vänta 10 år till svårt. Tills folk har typ glömt bort. De bara den där fantasy-serien för typ 20 år sedan.
Alltså, jag förmodar ju liksom att bara på det största makroperspektivet så liksom landar de ungefär där han hade tänkt att landa. Liksom, jag kan tänka mig att han har liksom sagt att Daenerys kommer liksom bli galen och Bran är den som kommer bli kung. Och bladibladibla. Och folk gillade inte det. Och nu sitter han där liksom och bara, okej.
Okay. Men jag tror att anledningen till att de inte gillar det är för att det inte förklarat speciellt
bra. Nej, precis.
Daenerys vänder på en handvändning och Bran bara, nu är du kung. Och man bara...
Ja, men jag såg någon sån meme häromdagen på Facebook liksom, som åkte förbi. Och där stod det typ så här, säg en mening som får dig att balla ur fullkomligt. Och då stod det typ mer eller mindre, ingen har en bättre berättelse än Bran the Broken. Och man bara, jag kan ändå köpa det. Ja. Det var jättedåligt.
I böckerna. För det hade varit en annan grej om det liksom typ då The Three-Eyed Raven, liksom, det var dess ultimata mål var att bli kung. Och att liksom det är en liksom riktig sån här jävla scheming-plott i bakgrunden. Men det var typ så här, vi bara bestämmer att Bran blir kung. Och han bara... Det är lite fånigt liksom.
Bran, de visste inte riktigt vad de skulle göra med honom. För att han är en sån jävla... Alltså jag tror att Bran i böckerna, om de någonsin kommer ut så kommer det visa sig att han har mycket större roll än man hade i serien.
Ja, för att, om inte jag minns helt fel nu så att han... Har inte blivit The Three-Eyed Raven i böckerna än. Fan, Jon Snow är fortfarande död i böckerna. Han ligger ju någonstans och blir knivhuggen. Det var ju så senaste boken slutade typ. Men det är också så att för Daenerys så är det en annan Targaryen som inte är med i serien. Och folk spekulerar om att anledningen till att King's Landing brinner ner är för att det är ett stort krig mellan Daenerys och den här andra Targaryen.
Okej, okay, ja. Precis.
Ja, men jag tror säkert att liksom så... han hade landat liksom på liknande ställen, men att det hade känts mycket mer rimligt. Men jag tror också liksom att en del av vad som är roligt liksom att skriva de här böckerna är att ge folk svaren på frågor de har haft. Och nu liksom när folk redan har facit liksom, så... Ja,
de fick ju svar men inte svaren de ville ha. Och då kanske det känns extra svårt för honom liksom att behöva göra folk nöjda.
Fast samtidigt, femte boken kom ut 2011. Första säsongen kom ut 2011. Han hade hunnit.
Han hade, hade hunnit ifall, ja. Det är omöjligt.
Jag säga. Han hade hunnit om han hade liksom, men det kan ju bero på massa saker varför inte
ja,
han
har men han har haft
boken,
andra projekt och han är inte en sån som liksom slaviskt skriver varje dag som Stephen King gör, som liksom tvingar ju sig liksom väl typ 15 sidor per dag eller vad det är.
Ja, men den mannen är helt otrolig.
Ja, det finns inte en chans att Martin har liksom suttit och aktivt arbetat på den här boken varje dag liksom i 13 år liksom. Utan han har ju liksom slasasat lite. Det måste han ha gjort.
Ja.
Men ja, skitsamma. Liksom, jag tror att Brands historia kommer liksom i slutändan, om de böckerna kommer ut, så tror jag att vi kommer sitta där och bara, men Bran hade en jävligt bra historia. För att
ja, men den hade faktiskt inte det i slutändan.
Nej,
i serien.
Att, liksom, det coolaste han gjorde var liksom att göra Hodor dum i huvudet. Och sen hände inget sånt lika coolt igen med honom. Liksom, där han verkligen typ river sig igenom space and time för att liksom ändra historiens riktning. Och jag tror, liksom, alltså Brands roll vid slaget vid Winterfell borde varit mycket mer avancerad än att bara sitta under ett trä och vara bete. Liksom. Han borde ha... Night King borde ha besegrats av Bran genom någon sorts mindfuckery, tycker jag. Liksom.
Men jag tror ju inte att slaget i Winterfell kommer absolut inte gå till ens nära som det gjorde i serien. Det är flera karaktärer som inte ens kommer vara i Winterfell under den
tidpunkten.
Nej,
men precis.
Och det är förmodligen inte Arya som kommer döda den här Night King. Alltså, och det var inget fel i serien, det är inte det jag menar. Men liksom, jag tror inte att hon kommer ens vara där.
Nej, men precis. Men det var ett sånt ögonblick i serien där jag kände att jag hade liksom så dubbla intryck. För att alltså, när den här kniven gick in i The Night King så kände jag, ja! De klarade det! Och sen sekunder efter bara, vänta nu.
Mm, var det allt?
Ja, men ungefär. Det värsta, inre konflikt.
Och det absolut värsta var ju att Cersei som vägrade hjälpa till tjäna på det. Ja. Det var så här, bara, det där får de lösa. De löste det. Och hon bara, det är liksom...
Ja, det var väldigt tråkigt.
Jag hade ju bara väntat mig att det här... Jag bara, Winterfell kommer falla. Typ, nästan alla kommer dö. Liksom. Det kommer vara någon stackare som rider ifrån. Liksom. Och sen så hela helvetet på liksom, resten av kungariket. Men nej.
Mm. Fast hon fick ju faktiskt en väldigt rolig scen i ett av de senare avsnitten när hon springer förbi The Mountain och The Hound när de ska göra upp.
Ja, det är bara såhär, okej.
Okay. Jag lämnar er vårt
det
döde. Tack
så
mycket.
Nej, men det var...
Ja, nej, men som sagt, alltså, mycket har sagts om den här serien förut. Ja. Men jag tycker ändå att det är lite roligt att typ både Sansa och Arya liksom adresserar att Bran är bara konstig. För att det är precis vad alla tittare känner också.
Ja. Ja, nej, det var... Och jag skyndade mig fan och läste den där jävla femte Game of Thrones-boken sen för att jag ville hinna innan nästa bok kom.
Ja. Jag tog mig igenom böckerna efter serien.
Jag har sagt att jag tycker inte ens... Jag har läst halva första, men när jag insåg att jag vet inte fan om han kommer liksom få ut de här böckerna, så jag tycker inte läsa fem böcker och bli investerad och sen bara inte få slutet. Så att jag kommer läsa dem när alla är ute.
Jag var så hype på efter att jag hade sett första säsongen, så jag bara, jag måste ha mer. Så att, ja.
Jag vill bara, innan vi går vidare till quizet, för att du har förberett quiz, Amanda, va?
Var det jag som skulle förbereda quiz?
Ja. Ja, det var som hade det sist.
Jag hade för mig att jag hade förberett quiz sist.
Nej, det var jag.
Gjorde inte jag det? Det blev ändå så långt så det är lugnt.
Jag tänker så att vi liksom hinner få... Vi behöver få in två quiz till innan vi liksom slutar quizet.
Vänta lite nu.
För vem var vi med quiz senast? Det var med Douglas.
Ja, jo, men precis. Nu är jag lite osäker. Ja, jo, men det är ju förmodligen jag.
Jo, för att vi hade två quiz till och sen ja, så vi hade vi Oscar som plan. Gäst. Då sket vi quiz när vi hade Oscar.
Just det,
med.
Så var det. Ja, precis. Ja, nej, men vi struntar i det då, för att jag har ingen quiz. Jag hade för mig att det var Jimmy.
Jimmy.
Ja, så sa jag. Det var Jimmy.
Jag hade för mig att det var Jimmy. Fick man skulden?
Så sa jag inte. Jo, men grejen var den att vi sa liksom att det här avsnittet skulle vara den sista quizen. Och därför så visste jag att det skulle vara du.
De hoppade över.
Så jag glömde liksom av att det var jag.
Skitsamma. Jag vill bara prata lite om Manhunt. För att det...
Men jag leder va? I quizet.
Ja. Med 3 poäng.
Ja, men då kan vi ju ändå säga att det är avgjort.
Nej, det tycker jag inte. Vi kör så här.
Jag väntade med större motstånd.
Manhunt, jag vet inte om ni har spelat det.
Nej.
Men det är ju typ Rockstars mest ökända spel.
Så hur kommer det sig att du började spela Manhunt? Var det liksom så här, var mouthwashing så fucked up att du började behöva mer fucked up?
Nej, jag började spela Manhunt för ett par veckor sedan faktiskt. Och det är ett spel som jag har haft på min så här, typ wishlist på Xbox ett tag. Och så blev det ria. Jag bara okej, men jag skaffar det. För jag har alltid varit nyfiken på det. Anledningen till att man känner till Manhunt är för att det är så jävla kontroversiellt. Liksom så här, historiens mest grisigt, våldsamma, bara ondskefulla spel. Och det var typ det jag visste om det liksom. Men så kontentan är att man spelar som fan, jag tror han heter James Earl Cash, hör för mig. Och han är en fånge som sitter på death row, liksom dömd till dödsstraff för ospecificerade brott, förmodligen något jävligt styggt. Och strax efter hans avrättning så vaknar han upp i ett rum där en mystisk röst som de bara kallar The Director, tror jag, spelad av Brian Cox av alla, perfekt, berättar att de har fejkat hans död. Cash, now you're dead to the world, blah, blah, och vi har dig i vårt våld och liksom du måste döda dig igenom det här typ komplexet för att liksom komma härifrån. Så de gör i princip snafffilm med den här människan. Liksom, de bara sätter liksom jordens avskum i en typ deathmatch-situation och filmar allting. Gissningsvis för att då säljas på svarta marknaden. Och det är ett oförlåtande kompromisslöst stealth-spel med så här lite survival horror i mixen där du liksom försiktigt får manövrera dig genom linjära banor. Till skillnad från liksom, för detta kom ju efter GTA 3, tror jag. Där de var liksom on top of the world plötsligt. Och dödar för att slippa bli dödad. Alla liksom vill ha ihjäl dig. Och du har begränsat med resurser. Du blir jättelätt överväldigad om du hamnar i en situation där du är liksom du mot mer än en fiende. I en öppen konflikt. Och du får liksom hitta dina olika modvapen på banorna. Liksom, det kan vara allting som mellan liksom, något så enkelt som en plastpåse att liksom kväva någon med. Eller typ ett baseballträ eller en kofot eller en nailgun eller vad som helst. Allting du kan tänka dig. Och i slutet av banan så blir du betygsatt baserat på hur du skött dig. Liksom, hur brutalt du har mördat de här människorna och hur snabbt du tagit igenom. Och så vidare. Hälsa och uthållighet behöver du försiktigt övervaka. Liksom det med painkillers och så vidare. Går man på grus så gör det oljud som kan väcka liksom, andra jägares uppmärksamhet. Så att du får liksom verkligen vara försiktig genom banorna och tänka dig för. Det är jag såg någon sån här Reddit-tråd där någon frågade liksom, varför har det här fått ett så jävla dåligt rykte jämfört med typ GTA 3? För du kan liksom köra över folk där och du kan skjuta huvudet av dem. Och här är det liksom, jag tror att det handlar om dels för att liksom snafffilmer är faktiskt någonting som faktiskt liksom görs. Och det är betydligt mer realistiskt våld än vad du har i GTA. Och det är liksom spelets objektiv är våldet. Medan i GTA så givetvis du skjuter ihjäl gangbangers och grejer, men det är ingenting som tvingar dig till att liksom med ner folk på gatan. Så liksom, du har olika tillhyggen och kommer i olika färgkodade kategorier. Så liksom, du har tysta engångsverktyg som åter en plastpåse eller typ glasskärvor som gör mindre ljud men går sönder när du använder dem en gång. Till större grejer som då kofötter och baseballträ, batonger och de här grejerna som ger dig mer poäng men låter mer och är lite mer riskabla att använda. Och så har du ett så, liksom, system att du, liksom, du går upp bakom en fiende och så håller du inne den här liksom, attackknappen. Och ju längre du håller in den, desto mer utstuderad blir den här avrättningsanimationen. Och ger dig mer poäng. Alltså det är känt som Rockstars absolut mörkaste spel någonsin. Mer så...
Visst gjorde de en uppföljare också?
Ja, det gjorde de. Mer så för liksom, kontroversen kring spelet än spelets faktiska underhållningsvärde. Liksom, det finns rapporter om att till och med utvecklarna liksom började ifrågasätta. Liksom, går vi inte över en gräns med detta? Liksom? trots deras historia av liksom, oerhört våldsamma spel. Så, snaff filminramningen kontextualiserar våldet på ett annat sätt. Jag har liksom ett så här typ VHS-grön filter som liksom ytterligare stärker känslan av att du är iakttagen. Och de liksom utstuderade ju avrättningsanimationerna, visas i vinklar och med liksom grisig bildkvalitet som för att insinuera liksom en handhållen kameraman. Alltså det är smutsigt, svettigt, blodigt, verkligen nihilistiskt. Så här kolsvart spel verkligen. Och det kom också liksom från en tid där speldesign inte hade så här etablerad manual på samma sätt som idag. Liksom moderna tredjepersons actionspel kontrolleras i mångt och mycket på samma sätt. Så liksom Silent Hill 2 och Resident Evil 4 är liksom två väldigt olika sorters kontrollerade spel. Men remakesen av dem kontrolleras i mångt och mycket på samma sätt. Och här, liksom, det här kom var det 2003 kanske, då 2002, jag kommer inte ihåg. Men tidigt 2000-tal. Där liksom varje utvecklare fick liksom typ komma på själv, liksom, vad är det bästa sättet att kontrollera det här vi vill liksom förmedla.
2003 kom det.
Ursäkta, ja. Jo, ja, 2003. Så vi har liksom ett väldigt okonventionellt enligt dagens mått mätt och kontrollschema. Där man liksom använder, det är nästan så här semi-tank controls. Där du bara kan röra, vrida kameran liksom typ 45 grader. Och om du liksom, om du står still och vrider kameran så går du in i första person och så då kan du, har du fri kamerasikt liksom, men du kan liksom inte göra det och styra karaktären samtidigt. Och då använder liksom bumperknapparna för att typ strafa fram och tillbaka och då vänster avtryckare som är liksom lock-on och för att när man liksom ska sikta typ en nail gun och så att det är liksom lite kontrollen jobbar nästan emot dig på ett sätt. Och det är inte jättekul. det har varit intressant liksom att återgå till bara som liksom så här Rockstar-historia för liksom om man kollar på vad de är idag och hur spelmediet ser ut. Liksom, jag tror att jag vet inte hur det hade mottagits idag om man gjorde det här spelet idag. Jag tror att man har ju liksom tjockare skinn nu. Det kanske inte hade blivit liksom massiva nyhetsinslag på liksom tv-nyheterna om det här ondskefulla spelet som fördärvar våra ungdomar på samma sätt. Men ja, jag vet inte. Det är ett intressant spel i alla fall.
Spelar du på easy eller normal, eller finns det en svårighetsgrad?
Det finns två svårighetsgrader, en normal och en liksom idiot.
Svårt.
Manhunt difficulty. Two difficulties in named. Ja, just det. Ja, normal heter fetish. Och hardcore. Den svåraste. Jag kör på fetish. Men det är ändå svårt. Alltså ifall liksom två fiender börjar jaga dig och du inte lyckas komma undan, då dör du jävligt snabbt.
Ofta när jag spelar gamla spel så brukar jag köra easy. Jag orkar inte slåss med någon kontroll. Det är liksom, jag vill uppleva typ story och se lite vad det här är för någonting. Jag vill inte liksom sitta där på någon jävla bossfight och så har man en olycklig save som gör att man inte kan komma längre bak och så är det kört.
Nej, alltså jag kör på det som är alltså den lättaste som finns, vilket det står liksom, det här är standardnivån. Ja. Men det är alltså, det är inte lätt på något sätt. Man får verkligen... Och det är väldigt strikt med typ checkpoint och sådana grejer. Liksom, du plockar upp en, liksom ett videoband så har du en checkpoint. Så det är väldigt specifika punkter. Man får spara sin progression. Så ja, alltså det har varit en intressant historielektion i Rockstar-historia. Och det är inte dåligt. Det är alltså, jag vet inte riktigt vad jag känner för det.
Spelar du Midnight Club?
Nej.
Är det här näst på tur? Du bara Rockstar.
Jag vet inte. Midnight Club har inte lika spännande rykte som Manhunt.
Gjorde inte om The Warriors också? Eller var det någon annan studio?
Warriors.
Har du spelat Manhunt 2 då?
Det gjorde... Utvecklare Rockstar Toronto. Ja. Jo. Nej, det har jag inte heller spelat. Nej, jag har inte spelat Manhunt 2. Jag vet inte om jag kommer göra det. Ja, nej. Men jag förstår, jag förstår varför det var så omtalat när det kom.
Ja, men jag fattar också.
Det är liksom...
Och sen så tror jag, sen fick de lite den stämpeln sen.
Ja.
För typ varenda spel, sen var ju GTA San Andreas, jag vet inte om det skrev så mycket om Vice City, men GTA San Andreas hade ju den hot coffee-incidenten.
Ja, just det.
Och sen så Bully... När alla liksom bara hoppar på det på grund av namnet.
Ja, precis. Det glorifierar mobbning. Det heter Canis Canem Edit i Europa.
Det betyder väl typ så här dog eat dog. Eller någonting sånt.
Jo.
På latin.
Jag tror det i alla fall. Canine. Jag har aldrig tagit mig igenom Bully. Om det är liksom... Du frågar, ja, är Manhunt 2 eller Midnight Club eller Warriors näst? Nej, men kanske Bully, för att jag tycker om det konceptet. Jag hade hellre haft fått en uppföljare på Bully än Manhunt liksom idag.
Det var ju en uppföljare under utveckling där sen 2012 på Bully som inte blev någonting med. Jag har spelat halva Bully, tror jag. Jag spelade tillsammans med Robin, eller vi satt och pratade samtidigt, och han var inte lika begeistrad, och sen så rann det ut i sanden.
Ja, men jag startade det på
typ
gången.
En del in i vintern.
Jag har inte heller varit så jättebegeistrad, men det var kul att ge det en chans till. Än om jag inte sitter här och bara, jag önskar att de inte skulle göra GTA och Red Dead och göra Bully istället. Det känner jag inte. Jag är nöjd med. Särskilt nu när liksom deras spel tar typ en miljard år att göra.
Ja, det är faktiskt jävligt synd att det tar så lång tid att göra spel, för att det är liksom Hur många GTA kommer vi få i liksom,
resten av vår liv? GTA 8.
Snälla.
Det är synd. För att Rockstar var ju väldigt liksom, kom väldigt mycket spel där runt GTA 4. Eller GTA 4, eller Noir, Table Tennis, Max Payne 3, Red Dead 1. Det var liksom ganska kort tid mellan de släppen.
Sen vet man ju liksom inte hur utvecklingen kommer se ut i framtiden. Det kanske kommer gå fortare. Det kanske vänder.
Ja, och sen kanske man inte gör lika gigantiska spelare. Liksom att det blir mer poppis och göra liksom mindre scope.
Åh, vi kommer göra allting. Och då kan de släppa ett spel varje vecka.
Nej, usch.
Nej, ja, inte så bra än. Inte säkert att det blir så bra heller.
AI kan dra åt helvete. Det är bara typ så här, talanglösa högertroll som gillar AI. Bara, jag kan inte rita en streckgubbe, men AI kan göra det ifall jag ber den att göra det. Så det är min konst.
Ja, men det är lite som typ när politiker säger att men tekniken kommer lösa det här problemet. Och alla bara, men vilken teknik? Ja. Ja, tekniken! Man bara, existerar inte än. Du kan inte säga att det är ingen lösning.
Det här betyder ingenting.
Vi kan hitta en teknisk lösning, kanske. Men den existerar inte. Och då kan man inte bara förlita sig på att det kommer en teknisk lösning.
Men man blir så här lite när man hör typ en 11-årig liksom, student i Indien designar en robot som typ städer upp haven. Och man bara, det finns hopp. Liksom. Men...
Mm. Jag kommer ihåg, det var för typ nu är det säkert en 10-15 år sedan, men då var det en tjej som hade utvecklat plast av bananskal.
Ja, ja.
Också häftigt. Och som vad gjorde jag när jag var typ 10? Jag bara, jag spelade
pocket. Åt sand.
Ja, men nu har vi fan pratat. Det här liksom blir det första i raden av en lång kavalkad av avsnitt där de kommer bli generellt sett långa. Så vi har årets spel nästa vecka, vi har stream på lördag, sen har vi spelmusik extravagans i början av januari och sen så är det ett ny omgång av Fantasy Critic-ligan efter det, där vi också pratar om spel vi ser fram emot nästa år.
Yep.
Så med det sagt så kommentera gärna i alla våra kanaler som Spotify. Väldigt bra att göra det där. Maila till oss på kontaktespelsnack.com, skriv på Instagram, Facebook, loading.se. Vi fick faktiskt en kommentar på loading förra avsnittet. Tyckte det var så roligt när Amanda väser när hon skrattar.
När kokar te.
Han sa koka te, vi kallar det fyrverkerier här hemma.
Det är Robin som börjar med det.
Ja, väldigt träffande förklaring eller beskrivning.
Berätta om det är någonting som visas på Game Awards som vi inte nämnde som du ser fram emot.
Ja, skicka in det spel jag tyckte bäst om i år.
Ja, det är med.
Det blir kul. Och titta på streamen på lördag. Vi börjar klockan 11, det tror jag inte att vi hade sagt. Och jag vet inte vilket spel vi kommer börja med, men ni kommer med all säkerhet se lite Mario Party, lite COD och lite annat möjligt. Amanda kan liksom inte hålla ifrån sig, så hon kan inte gå en dag utan spela COD.
Nej, jag börjar liksom få så här svettningar och grejer. Mm. Mm. Jag mår inget bra.
Man hör bara på natten så här man vaknar och hon bara pratar i sömn. Bara ta honom, ta honom.
De tar A.
Ja, eller så här, Amanda ta A. Jag är förvirrad.
Ursäkta mig.
Amanda, de diffusar.
Search and Destroy är inte min gren.
Och så ser man också på det sätt när du spelar. Alla sitter och tittar på vad du gör. Du bara, Amanda, du måste gå diffuse. Och du måste säga, höger, vänster, nej! Och så dör du.
Vi har inte spelat det läget så himla många gånger, ska tilläggas.
Men ja. Titta på lördag. Annars hörs vi nästa vecka när det är årets spel. Och så säger vi hej då!
Puss i ömskan.